Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 348 nu då, Jonas.
Getting close to 350.
Eller hur?
Det får nog bli någon form av jubileumsavsnitt.
Vi bockar av de här jämna numren så ofta nu, känns det som.
Tiden går snabbare och snabbare ju äldre man blir.
Eller hur? Idag ska vi göra ett avsnitt som heter Naken hälsa, tror jag vi kommer kalla det.
Ja, men det här blir ett renodlat livsstils- och hälsoavsnitt. Jag har ju en föreläsningsturné som heter Nakna hälsan 2.0. Och det är ju dels en gammal bok, eller ja, en bok som vid det här laget är ganska gammal. Och en föreläsning som jag har turnerat mycket med, men som nu är i uppdaterad form. Men det är också ett hälsokoncept, skulle jag vilja påstå, eller ett sätt att beskriva hälsa och ett sätt att beskriva var i väldigt mycket av det som är ett problem idag, eller ja, många olika problem, vad de kommer av och vad eventuellt det finns en lösning att hämta i det för individen. Så att det tänkte vi prata om idag.
Härligt, det ska bli spännande. Men innan det så har vi ju ett meddelande från våran huvudpartner och ett uppsnack.
Innan vi kommer dit så ska vi presentera poddens huvudpartner under vintern och våren, och det är ju AceTrack.
Den fantastiska ketonmätaren.
Som är ett alldeles enastående verktyg för livsstilsförändring och för utvecklande av självkännedom, inte minst när det gäller metabol hälsa och metabol funktion.
Ja, det är en liten manik som är ungefär som en sån här alkoholmätare.
Till sitt utseende.
Ja.
Och den funkar på samma sätt också. Man blåser i den, man värmer upp den, sätter på den, blåser i den. Och inom en väldigt kort tidsrymd så har man ett resultat nedladdat. Eller ja, som överförs då till appen. Och så får man ett värde. Och målet med det värdet är ju att det ska vara högre och högre och högre.
Precis,
om man jämför med jämförande mätningar, exempelvis vid samma tid på dagen eller efter samma aktiviteter eller liknande då.
Mm. Värdet kan ju vara individuellt hur högt man blåser, men man får ändå ett litet meddelande att du är mest troligt inte i ketos, i lätt ketos, eller du är absolut i ketos.
Ja, typ. man ska jämföra detta med sig själv, men målet med det här är ju att stimulera till förändringar och livsstil och kost- och ätmönster för att tillgängliggöra den här väldigt primala fettdriften. Eller helt enkelt förmågan att klara sig utan mat under kortare perioder. Därför att jag menar, en dag eller två dagar ska faktiskt räknas till kortare perioder. Och en halv dag, eller det som är motsvarigheten till att missa en måltid eller missa ett mellanmål. Det är ju liksom ett så kort ätfönster, så att det ska man ju naturligtvis med lätthet klara av utan att svimma, bli arg, få känningar, tappa koncepterna, bli kognitivt osammanhängande och så vidare och så vidare. Man ska ju bara, det ska inte vara en krusning på ytan. Det är ju den primala, urmänskliga, självklara förmågan som alla människor alltid har haft. Så här, det betyder ju inte att det inte är gott att äta. Det betyder ju inte att människor inte åt när chansen fanns. Men typ, vi var inte beroende av det. Människan är liksom inte den sköra mekanismen. Vi är inte den sköra organismen som behöver ha sladden i hela tiden. Så att, och det bygger väldigt mycket i vår metabola hälsa, bygger ju på just den förmågan. Och överdrivet ätande stör metabol hälsa och orsakar livsstilssjukdomar. Exempelvis diabetes typ 2. Så där är ju AceTracken.
Perfekt.
Ja, och jag fick en sån konstig flashback när jag sa så här, där du sa att värdet ska bli högre och högre.
Mm.
Du, jag sa så här, och då jag läser en bok för Rufus varje kväll. Boken som inte vill bli läst. Den är jätterolig. Rufus älskar den boken nu då, därför att det är så mycket grej som händer då. Boken vill verkligen inte bli läst, och den snurrar och det är ratt och den flaxar och den stängs och den blir varm.
Men jag har hört talas om den här boken.
Så blir texten mindre och mindre och mindre och mindre. Och sen blir texten större, 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 större. Och så vänder man på sidan, då blir den större. Det tycker du för så roligt. Så jag vet inte om jag gör på och säga högre och högre och högre. Utan att jag tänkte, han hindrar mig precis i sista stund där, men det ser man hur det här barn...
Biverkning av barnlivet.
Man läser de här sagorna liksom hela tiden.
Så är det. Det är ofta samma bok i ett par veckor också. Varje dag.
Ja, och det är så här kul också när man ser hur mycket som faktiskt fastnar hos honom. Sen vi var badade på Stadsvalsbadet i söndags och så var vi inne i lilla bassängen, det absolut sista, så är det liksom en liten... Ja, det är en liten ramp ner där man skulle kunna krypa in under.
Uh-huh.
Och så sa, det var ju stökigt inne, så hörde inte riktigt vad Rufus sa. Vad säger du, Rufus? Han bara, bockarna, typ så här, vem är det som stampar? Vem är det som går över bron, pappa? Vem är bocken? Typ så här, är det den stora bocken Bruse, Rufus? Ja, trollet, du ska vara trollet.
Ja, Lille gillar också bockarna Bruse, jag tror det är från förskolan.
Ja, Rufus sa jag då, tyckte det var ganska otäckt. Ja. Trollet med sina stora tänder och sina stora naglar.
Mm.
Han hade tyckt det var lite läskigt. Ja, nu tappar vi tråden lite grann med A-tracken här. Men A-track är ju är någonting som vi jobbar med. Jag använder den regelbundet och det är någonting som man långsiktigt ska experimentera med för att bli stimulerad och motiverad och uppmuntrad att fullfölja då livsstilsförändringar. Äta lite bättre, och med det sagt så innebär ju det en kost på mindre stärkelse, mindre socker, mindre ultraprocessad mat helt enkelt, och att börja röra på sig lite mer.
Mm.
Och det kommer göra förbättringar över tid. Och små sådana förbättringar med regelbundenhet skyddar väldigt bra mot livsstilsohälsa.
Så är det.
AceTracks utbildningsorgan eller utbildningsdel heter Elitista. Elitista hittar man på elitista.se. Och vi pratade ju med Elitistas grundare här om veckan, Eva Mörk. Hon benämner sig som en hälsoingenjör, och det var ett väldigt intressant samtal om just metabolhälsa. De är precis nu igång med en så kallad blodsockerutmaning, en kurs, en webbaserad coaching där man får stöd i de här förändringarna. Och om man, ja, jag vet inte, men jag tror att man kanske skulle kunna hoppa på även nu faktiskt då. De har också andra kurser, andra så att säga webbaserade utbildningar och föreläsningar och dito. Och använder man sig av koden KOLTING, antingen då på elitista.se, så har man en rabatt där. Eller om man går in på getacetrack.com och köper sin AceTrack, så kommer också den hemsidan att generera en fin rabatt om man använder rabattkoden KOLTING.
Härligt.
Mm. Så att,
tusen tack.
AceTrack och Elitista, vi är glada att ha dem med. De driver verksamheter och förändringar som går hand i handske med det som vi jobbar med.
Ja, det här avsnittet spelar vi ju in nästan en vecka i förväg, Jonas.
För en gångs skull.
Man skulle kunna tro att vi spelar in sent när det är torsdag, men vi är ju faktiskt en vecka före.
Det beror på att jag nästa vecka är på Kanarieöarna, på Fuerteventura, på ett träningsläger med vårt Colting Borsén-gäng.
Just det, hur känns det?
Det känns fantastiskt faktiskt.
Du drar alltid dit när det är spänt i världen.
ja, ironiskt. Det är ju ironiskt. Jag satt ju här med Malin tidigare idag. Vi var båda två så där nästan barnsligt uppspelta över tanken att få åka ner till solen och värmen och utesimningen och lägerkänslan och community-hänget och allt det som det innebär att åka på en sån här resa. Och alla papper är i ordning och alla tester är gjorda och allting är grönt. Och så, ja, ingenting kan stoppa oss nu förutom ett världskrig, sa vi. Och så bara, ja, nej, och det är ju sant. Typ att, ja, och det hade ju varit förr i tiden, hade det ju liksom varit som ett sånt där skämt att absolut ingenting kan stoppa oss nu. Det är så 100% säkert som det kan bli. Men just den lilla strixen där är ju inte fullt lika rolig. Den är ju för det första inte fullt lika rolig eller underfundig eller fyndig eller sådär. Den är inte lika absurd omöjlig, utan det är
den
ju...
Den har en lite allvarligare tyngd.
Den har ju en lite mer en underton av realism i sig, på det sättet som ingen i vår generation någonsin har upplevt. Så att det är ju... Och det trycker ju oss lite grann. Jag satt och pratade med min pappa i telefon här alldeles nyss då. Mm. Ja, min pappa bor ju i Kanada. Han frågade hur läget är i Sverige. Ja. Och jag sa det att när läget är väl lite tryggt här i Sverige.
Ja, men det är det.
Ja, är folk oroliga? Ja, folk är oroliga, sa jag. Folk är faktiskt oroliga på riktigt. För att det här är någonting som, jag menar, min pappa är ju född 44. Och han är ju liksom, han är ju uppväxt i, han är ju den generationen där det här ryssrädslan var realitet. Kalla kriget, kärnvapenrustningen, östblocket, Berlinmuren, Pragvåren, så att säga. Allt det här var ju liksom, upplevde de ju under sina ungdomsår och i sin, de har ju levt med det här liksom, på ett annat sätt, för de var ju det, någon form av själv, alltså, man växte in i det, så det var så här, ja, det är Ryssland som är farliga, sovjetterfarliga.
Upplevde inte du det något på under 80-talet? Jag kommer ihåg att jag var livrädd för atombomber när jag var liten där på 80-talet.
Nej, det var inte någonting som jag, det är ingenting jag kommer ihåg att jag var på det sättet. Jag vet, jag var väldigt tidigt intresserad av nyheter och så vidare. Jag var ju också väldigt historieintresserad tidigt. Jag vet ju att vi hade jättemycket böcker hemma och massa bokhyllor fyllda med böcker. Det var mycket såna här årsantologier, typ så här världshistorien i sammanfattad då, så här, i så här samlingsböcker och sånt där. Och jag tyckte det var extremt fascinerande, och det var ju typ många av böckerna då, eller många av åren under 70-talet, och man kunde så här läsa då om alla kriser. Det var ju en massa otäcka bilder då för ett barn att se, men jag tyckte ändå det fanns väldigt mycket allmänbildning att hämta i det. Och så här, jag vet att jag var väldigt fascinerad, eller det var ju väldigt aktuellt då, 85 var det väl när, nej 83 var det väl, nej 82 var det väl, som den här ubåtskränkningen var i, utanför Karlskrona. Det minns jag ju när det hände.
Ja, och att, nej, den minns inte jag, då var jag lite för liten.
Nej, men jag var 9 år då, så jag vet att jag uppmärksammade då, eller det var ju överallt på alla nya, vid det laget var jag ju så här att jag läste tidningarna och sånt där, så gott man kan när man är 9 år liksom, men att jag var väldigt intresserad av information, eller intresserad av nyheter. Mm. Därför att det fanns ju inte speciellt mycket nyheter. Det fanns ju i det man kunde läsa i tidningen och det som visades på nyheterna. Men jag vet att jag väldigt tidigt liksom tyckte det var spännande. Det var väldigt mycket känsla av vuxenvärld och att följa med i nyheterna, och det var ett sätt att förstå sin omvärld på, helt enkelt. Och kanske extra aktuellt för mig eftersom jag tidigt började resa ganska långt. Jag åkte ju till Kanada redan som barn och så att det gav mig en större förståelse för världen på ett visst sätt då, liksom. Man ser ju allting hänger ihop, om inte annat geografiskt liksom. Vart ligger det här landet? Var ligger det här landet? Vem? Det fanns ju inte Wikipedia och sådär, men du vet, man kunde slå upp saker i uppslagsböcker och sådär och titta. Mm. Så jag minns ju den här ubåtskränkningen. Ja. Eller om det till och med var 1981. Nej, men det var nog 1981, va? För det var 30 år sedan i höstas nu.
Ja, ja.
Precis, 81 var det nog. Men jag tror aldrig att jag var så här jätterädd för kärnvapenkrig och så här. Det känns som att världen stabiliserades ganska mycket där under tonåren, och Ryssland var liksom inget reellt hot. Och sen när Berlinmuren föll och så här, så var ju Ryssland under ett antal år mer eller mindre ett skämt, inte minst när Boris Jeltsin ledde landet då liksom. Det var mer så här, stormaktsledarna träffades och spelade pingis och drack vodka och du vet, vad säger, jovialiskt uppsluppet liksom. Världen kommer samman och nu faller liksom östblocket och länder blir fria och du vet, Václav Havel i Tjeckien, Tjeckoslovakien. Alltså det var väldigt mycket så här positiva tendenser, så att den här känslan är ju väldigt ny, tycker jag, nu i Sverige, där man på riktigt så här bara, fy fan, okej, nu förstår jag varför man gjorde lumpen liksom. Så att pappa sa det att, ja, men de har mycket ukrainare i Kanada också, så att det var också en så här, ja, det är uppenbart att det här är någonting som naturligtvis då är på nyheterna, första sidorna över hela världen liksom.
Ja,
så att det är lite läskigt då, men om vi nu
jag vill bara säga att 1981 är 40 år sedan, inte 30 år sedan.
Ja, förlåt, ja, då har du gett 30. Ja, precis, vilket ju ger en insikt om hur gammal man börjar bli, tänkt. Ja, det är klart. Ett ärligt misstag, jag räknade lite fel.
Ja, men vad härligt ändå att få åka till Plagitas. Det undrar jag verkligen. Jag hoppas ni kommer njuta.
Ja, jag sa också det till min pappa, och jag har inte varit hemma. Jag har inte varit egentligen sedan 1900 ja, sedan 1988 tror jag, så har jag ju haft liksom utlandsresor på vintern varje år. Sen den 1988 gjorde jag mitt första utomlandsläger som idrottsman. Då åkte vi till Florida på vintern. Och sen dess har det varit någon form av resa eller läger under alla vintrar och i vuxen ålder.
Till soliga.
Till soliga destinationer. Jag menar inte att åka till någon sån här svettig bassäng i Danmark, det räknar jag inte som utlandsresa. Nej. Utan till solen, till värmen.
Men det kunde ju varit till en off-ski på någon glaciär i Österrike och så.
Ja, det har jag åker inte. Nej, jag tror det eller ej, men jag har faktiskt aldrig åkt på en skidresa i hela mitt liv.
Nej.
Jag har faktiskt aldrig varit i Alperna på vintern. Jag har aldrig åkt på en sån här traditionell, klassisk skidresa, ever.
Nej.
Någonsin. Så där är jag faktiskt helt oerfaren. Men jag har hört att man dricker mycket Jägermeister.
Det händer nog.
Och ja.
bryter ett ben.
Ja, jag är ingen jätteduktig utförsåkare. Jag har varit på en skidresa fast i svenska fjällen i Funäsdalen 1987.
Ja.
Så då lärde jag mig åka skidor. Men sen dess har jag inte tränat så mycket på den färdigheten.
Nej,
det får bli Elins uppgift sen att lära våra pojkar att ta sig ner så. Mm. Men, ja. Men i alla fall, så det här är faktiskt den första vintern som jag inte har åkt någonstans. Och fått sol på kroppen, om det är så banalt som det låter. Men det ligger ju väldigt mycket kvalitet i det.
Det vi ska prata om i ämnet sen, den nakna hälsan, det är ju faktiskt, solen är en stor bit i hälsan, även om man kan tro att det är tvärtom i vårt samhälle. Men jag tycker det är roligt att vi ska prata om den nakna hälsan. Både du och jag följer ju den här Carnivore Aurelius på Instagram, och han pratar ju dagligen om hur viktigt det är att sola sina genitalier. Så därför undrar jag om det kommer bli någon nakensolning på balkongen eller på Plitas.
Nej, jag tror inte jag kommer sträcka det så långt. Jag är inte helt övertygad om hans argument där. Mer än att det är intressant att alla djur solar ju sina genitalier. Så att det finns säkert någon takeaway där. Han har ju rätt i det mesta andra som han skriver. Ska vi rekommendera ett Instagram-konto till någon så är det ju Carnivore Aurelius.
Mm.
Det är ganska kul. Och just, man vill ju gärna beskriva lite grann vart hans namn kommer från. Det är ju Carnivore, säger ju sig själv då. Men Aurelius hänvisar ju till Marcus Aurelius då, som är kanske den mest kända stoikern i världen då, eller som beskrev en massa livsregler och filosofier kring hur man maximerar lycka men också hälsa i sig då.
Mm.
Men mer ett förhållningssätt till världen och en livsfilosofi då. Så att hans namn är ju fantastiskt. En dröm för våran podd är ju två Carnivore Aurelius, är ett anonymt konto. Det är ju ingen med vetelingen som vet vem han är. Det är klart att folk vet kanske någonstans, men det är ju inte ett...
Han driver ett företag som säljer såna här leverchips.
Ja.
Alltså som man äter, som chips som man äter, gjorda av nötlever.
Ja.
Och det heter ju nog också Carnivore Aurelius, det företaget tror jag. Så det går säkert att leta upp vem man är om man skulle vilja göra det. Men det är ju en amerikan såklart.
Ja, jag är inte helt övertygad om att han är amerikan faktiskt. Jag har faktiskt skrivit till honom på Instagram, alltså privat, och sen fått svar. Jag är inte helt säker på att han är amerikan faktiskt, om man ska vara ärlig. Jag har också sett i några formuleringar sånt där som han har gjort när han har skrivit att det är inte helt... givet att han har engelska som sin native tongue.
Ja, just det.
Men han är ändå min Instagram-idol, om du får ha någon sån. För han är så, och det är klart, friheten i att vara också anonym är ju att han kan ju posta precis vad han vill på ett sätt som han vill utan att råka ut för repressalier. Det är klart att hans konto kan ju också bli shadowband, som exempelvis Sean Baker och Paul Saladino är, som driver då väldigt aktiva renodlade liksom pro-kött-konton. Där det liksom så här, narrativet är ju att kött är dåligt, och uppenbarligen så finns det någonting negativt i det då, även om de inte på något sätt driver hatkonton, inte alls. Nu driver de ju med veganer också till viss del. Sean Baker gör ju det, men det är ju inte, det är ju inga hat- eller angreppskonton, inte överhuvudtaget, tvärtom. De lyfter ju sjukt mycket framgångshistorier. Och driver du ett konto som är pro-kött, då måste du också visa var i de negativa konsekvenserna med hela vegankulturen. Alltså, du måste ju påvisa så här negativt, och ett av de bästa sätten att penetrera folks medvetande är ju att skoja om det och att vara humoristisk, vilket de är. Däremot blir ju de utsatta för otroligt mycket hat.
Ja.
Och så här, men uppenbart är ju det provocerande för någon i maktposition, att så att de är ju svåra att hitta, så vill inte du redan följer dem så får man ju gå någon bakväg för att hitta dem. Och de publicerar ju många såna här typ så här, era konton är skitsvåra att hitta, eller era poster kommer inte upp som de ska. Samma med han Dave Asprey som driver, han som startade det här bullet kaffe. Så han har ju
bulletproof.
Ja, han är väl det, typ så här biohacker number one i världen egentligen, eller the original biohacker skulle man väl kunna säga då.
Mm.
Men det visar ju liksom att det finns ju ett problem om du framträder under eget namn, så alltså att man löper kanske stor risk, och det finns ju alltid ett visst mått av självcensur och självreglering i, även om det är positiva saker man skriver om, men att man är väldigt så här, man är man är tydlig och rak i sin kommunikation. Att det finns många som inte tycker om det man tycker. Det är så här, många tycker inte om det man tycker om. Eller många tycker inte om det man skriver om. Eller det budskapet man framför. Även om det är helt legitim och liksom rimlig argumentation. Alltså typ så här, kött är väldigt bra mat. Kött skapar hälsa. Vegankulturen har oerhört mycket avarter och negativa aspekter, och det finns otroligt mycket fördomar och köpt information kring vegankulturen och sådär. Och Carnivore Aurelius gör ju det bäst av alla.
Ja,
även om han inte bara skriver om kött, och han är ju ingen så här utpräglad keto, och han är mycket pro frukt, och ett av hans hälsotips är ju så här med typ carrot sticks in cocoa eller i kokossmör eller kokosolja är ju hans liksom grej då.
Både jag och Sara följer ju honom, och Sara brukar fråga mig nästan dagligen när hon ska äta någonting. Är det här enligt vår religion? Och då menar hon Carnivore Aurelius. Ja, hon tycker att han är min religion. Då. Ja. Då hon har till och med googlat upp såna här alpackafarmar i Sverige. Där man kan få ta en promenad med en alpacka. För att jag ska få göra det då, som någon slags meckaresa.
Ja, han har faktiskt ett fantastiskt konto. Och han pratar mycket om manlighet och kvinnlighet. Och han är ju naturligtvis med det politiskt korrekta narrativet helt, liksom, helt fel. Men jag vet att många följer honom och älskar materialet. Liksom.
Han skriver, han är 100% rätt.
Han är 100% rätt. Och hans stories är ju helt makalösa. Det är uppenbart att han eller någon nära honom lägger otroligt mycket tid på att producera det materialet. Då. Mm. För det är ju väldigt... vad ska man säga? Det är ju både roligt men också väldigt djuplodande och väldigt så här genuint och äkta och ärligt. Liksom. Man får ju ta det för vad det är liksom, om man inte tror på det. Men han är ju väldigt duktig på liksom, att övertyga med sitt budskap. Och så här. Ja. Eller retoriken är ju fantastisk. Liksom. Ja.
Och det är ju långt ifrån bara ett carnivore-konto. Man pratar ju om problemen med preventivmedel för kvinnor, till exempel p-piller och sånt. Ja. Hur det påverkar deras hormonella balanser, och han pratar om han pratar om familjen, om han pratar om problemen med porr.
Ja, absolut. Saker. Ja, men han pratar väldigt mycket om det, och det ligger väldigt nära skälet till att vi pratar om honom nu. Det är ju att det ligger väldigt nära den filosofin som jag också har namnat med nakna hälsan. Det är bara att jag är ju naturligtvis på alla sätt och vis en blek version av det han gör och är. Liksom, han är ju verkligen fullt ut på alla sätt och vis. Liksom, han skriver om det på ett enastående sätt. Han har ju verkligen, hela hans konto handlar ju bara om det här, men han pratar mycket om miljögifter och gömda faror, narrativ som lurar människor, men just att han pratar också mycket om lycka och hälsa, och lycka i den kontexten om att bejaka självklara naturliga saker, bejaka sin manlighet om du är man exempelvis, förtryckandet eller the repression of manliness, liksom hur negativt det är för män, att feminiseringen av män, hur fruktansvärt negativ den är för män men också för kvinnor. Så han är ju väldigt så här spot on, och det är klart att det lirar ju väldigt dåligt med samtida PK-narrativ, men han kunde ju uppenbarligen inte bry sig mindre.
Nej.
Så att nej, han är fantastisk i alla avseenden. Men det blir nog inte så mycket solande av genitalierna.
Men solande blir det, och simmande.
Solande och simmande, och ja, de välgörande solstrålarna kommer ju just att vara oerhört välgörande. Där finns ju det en, jag menar... Det är ju helt otvetydigt att ett liv utan sol, eller många månader utan sol, är ju väldigt, väldigt skadligt för oss som de utomhusvarelser som vi faktiskt är. Nu har jag ju ändå gjort mitt bästa med att kompensera genom att vara ute mycket i allmänhet och kan till och med springa lite med bara överkropp och så, men det är ju inte riktigt samma sak.
Vad ser du fram emot mest då? Är det de här yellow efterrätterna, eller är det vinkvällarna, eller
det kommer bli oerhört lite vin, om än något faktiskt för mig. Jag tänker verkligen gå all in i en hälsostimulerande vecka, och jag tror inte heller det blir någon yellow efterrätt om jag håller min moralflagga högt, eller min karaktärsflagga högt.
Aha.
Men vad jag ser mest fram emot, det är ju... Jag ser första morgonen, första dagen jag är där, så ska jag åka till... och ta med mig de som vill då, naturligtvis. Vi har ju två, i regel två pass per dag som vi coachar då. Två eller tre. Och så har vi en del så att säga, så här, allmänna aktiviteter man kan vara med på om man vill. Och typ morgonjogg. Det är ju inte så att alla kanske vill gå upp och springa en halvtimme innan. Vi har ju massa annan träning också. Då, men... Och alla som är med får ju göra precis som de vill. En del vill ju åka dit för att ha mycket semesterkänsla och kanske se till att få sova lite extra. Kanske man inte vill gå upp klockan 7 för att springa innan frukosten. Men... Jag ska köra Tindly-träning / aquathlon på stranden i Gran Tarajal, och jag ska göra det nästan varje morgon eller nästan varje
utan
dag.
Att bli avhyst av polisen.
Ja, precis. Sista gången vi var på Playtas i den här formen då, som där coachade Coltingbo Tjenlägret då. Jag har ju varit där en gång efter det också, men sista gången där så var vi just i Gran Tarajal, men då var vi ute på distanslöpning. Och då kom vi ju dit, sprang vi ju över bergen eller ja, över höjderna där för att ta oss dit. Och så mötte vi polisen på den strandpromenaden. Det var ju tidigt en söndag morgon, det var ju inte en människa ute. Mer än typ 3-4 poliser som patrullerades. Och då trodde vi att det hade hänt någonting, en trafikolycka eller någonting. Eller något överfall eller någon incident. Men de var ju där liksom för att se till att alla begav sig hemåt. Så fort det bara gick då. Så, att, nej, men, så jag ser fram emot att få ta mig till Gran Tarajal och ta sig emot med öppna armar av ön. Eller, ja, eller inte ta sig emot överhuvudtaget, utan bara få springa där.
Härligt.
Utan att störa. Ja, på stranden, barfota, i badbyxor och simglasögonen i handen. Och så köra spontan aquathlon. Det här är ju verkligen så här... Om vi pratar om rötterna till vad triathlon är, om vi pratar om att triathlon ändå på något sätt är rötterna till vad swimrun är, så är detta är urrötterna. Det här är så, den typen av multisport som idag växt till att bli liksom en global företeelse då, triathlon definitivt på alla sätt och vis, men olympisk idrott sedan 5 olympiska spel tillbaka, och en Ironman är ju världens största event om vi ser till deltagarantal i en serie globalt årligen, så är ju det här grunden. Det är ju den typen av aquathlon som föddes på San Diegos stränder tidigt 70-tal. Typ som man sprang en sväng, simmar man en runda i havet och så sprang man en sväng, och ibland i flera olika omgångar då. Så jag har döpt det till Tindly-träning efter en av mina tonårsidoler, triathlon Scott Tindly, som ja, växte upp och bodde där i San Diego. Och jag fick det intrycket att efter att ha läst hans bok, det var den första boken jag köpte som handlade om triathlon då. Jag köpte den tror jag 1990. Så fick jag den känslan att de tränar så hela tiden. De håller på och springer där i barfota och varvar. Vilket ju kanske inte var så långt ifrån sanningen. Det var väldigt mycket så man körde. Så här är det så här spontant. Springer lite grann fram och tillbaka, hoppar i, simmar ut en bit, gör en liten lov, kommer tillbaka. Så kör man så under valfri tid liksom. Typ en... 45 minuter, en timme eller vad det nu är man känner. Initialt kanske man är lite, nu har inte jag sprungit barfota på jättelänge sen förra hösten då, så att man får vara lite försiktig med sina fötter och sina underben och hälsen och sånt där då. Även, nu är jag ju väldigt van vid det, men man får ändå respektera att det är lite, det är en helt annan ny, typ så här, mina stenålders, mina savannfötter är inte riktigt förberedda för det här.
Nej, jag förstår, men det låter ändå helt underbart ju.
Det är helt underbart, det är, alltså, det är så här, det är så. Snacka om nakna halsanträning, det är så primalt, grundläggande, med såklart vissa moderna attribut. Simglasögon förhöjer ju bara upplevelsen, det finns liksom inget egenvärde att få salt i ögonen och så. Men det är en väldigt så här down to earth, vad ska man säga? Vad säger man som när man typ så här jordande träning.
Jordande,
ja, träning. Men det är ju det. Du så här, nedsänker i havet, springer barfota, tar emot all värme och allt ljus ifrån världen, omvärlden, iklädd minimala kläder. Hade man tagit av sig allting, så hade väl möjligtvis polisen kommit till Gran Tarajal av just den anledningen.
Ja, nej.
Och så bara typ så här, men vad är det för fel på er? Följer ni inte Carnivore Aurelius?
Det kanske finns någon nudiststrand där på för att Ventura, det vet jag faktiskt inte. Det får du kolla upp då i så fall om du tänker göra det här. Men,
och det är ju så här, hade jag bott där så hade jag kört, det hade varit 50% av min totala träning. Det hade varit så här aquathlon, tindlig träning på den stranden. Det hade varit så här, ja, men det här ska jag göra. Det här gör jag 1,5 timme varje dag. Och hade, du vet, så här, det här ska jag göra både morgon och kväll. Det här är bra för allt. Och sen ibland jag har gjort det också i andra sammanhang så här då. Ibland har jag varit på ställen som inte är, vad ska man säga, idealiska för det. Typ att stranden kan vara lite för bankad exempelvis, att det kan vara lite så här, det kan vara lite för mycket lutning på stranden och blir det, eller att sanden kan vara lite för lös så att det inte är den här sköna strandupplevelsen typ. i Portixol då, där Elins, där vi är med Elins familj regelbundet då, hennes familjen har två lägenheter. Den stranden är ju också jättefin, men den är inte, emellanåt är den inte idealisk då. Vattnet ska ligga rätt för att det ska vara ett bra ställe att springa på. Mm. Och då kan det vara så att jag springer väldigt långt, men jag springer jättelångsamt, mer ett sätt att transportera sig i strandens längd, men det är ingen bra löpkvalitet. Men då kan jag stanna i varje långsida, så kan jag göra lite övningar. Det kan vara olika typer av mobiliseringsövningar, det kan vara stretchövningar, det kan vara någon enkel styrkeövning, det kan vara en stretchövning eller någonting, och så springa och så simma en sväng, och så man kan lägga in så här, alla möjliga grejer också. Vi lägger in lite så här fysövningar här och där, och så blir det en, ett fantastiskt pass som man kan variera då.
Det låter otroligt. Men du, apropå triathlon och tillträning då, grunden till triathlon. Kan du inte berätta lite om vad du var och gjorde idag i simarenan?
Vi kanske ska släppa det. Jag kan prata om det, för att det var väldigt inspirerande. Jag kom hit tillbaka till kontoret, huset, och var väldigt upplyft. Att idag träffade jag en person som verkligen är så där, om vi snackar om epitetet No Limits, så är det han då. Han heter Hein Wagner.
Hein Wagner,
som, han är sydafrikan, bor i Sverige. Mm. Och han är helt blind.
Helt blind?
Helt blind. Han är blind sedan födseln.
Ja.
Och han är en otrolig atlet, han. Han har bland annat
kört... Som man ofta är när man är blind.
Nej, men alltså... Han har gjort sådana saker som är helt, så otroliga. Alltså, han har klarat av Cape Epic på en sån sak. Det är mountainbike-loppet i Sydafrika som jag och körde för 8 år sedan.
Just det.
Det är en otrolig utmaning. Alltså, tekniskt, hårt, långt, svårt, krävande på alla sätt och vis. Alltså, det är typ ett av världens absolut tuffaste etapplopp i mountainbike. Det har han fixat på tandem då.
Hur undrar man cyklar när det är tekniskt svårt, när man inte ser någonting? Man kan ju inte parera.
Nej, man är ju på tandemcykel, ja. Men jag menar, det är ju inte bara att sitta med. Det är ju inte som att sitta bak på motorcykel. Du måste ju trampa och vara reaktiv och så här, så att, och ännu värre då när det är tekniskt, att man, ja, menar, liksom att bara våga när man inte ser. Han har bestigit berg, han har kört Ironman, han har kört halv Ironman. Han har liksom inga begränsningar i sitt liv. Och idag så simtränade vi tillsammans på Borås simarena.
Ja.
För att eventuellt inleda någon form av samarbete.
Måste man ha extra tjockt pannben i vändningarna då, när man inte ser någonting?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, man, ja, för han har ju definitivt simmat in i vägg och framförallt slagit sönder sina fingrar mot linan och sådär. Liksom, ja, alltså, jag kan inte ens föreställa mig att om jag skulle simma en längd i en 50-metersbassäng utan att titta, eller typ så här, att vara... ha en ögonbindel eller någonting, där jag hade varit fruktansvärt hämmad och tyckte det var sjukt obehagligt. Och...
Men har han någon sån här upplevelse av hur långt känner han liksom? Nu borde det vara 50 meter snart, eller räknar han armtag?
Han räknar armtag, så han hade kunnat simma själv då. Ja. Gärna på egen bana, men han kan till och med bara simma som vanligt och i högertrafik, för det är klart att folk som simmar med honom måste ju vara medvetna om att han inte ser någonting.
Ja, ja.
Men det är ju svårare för honom, då säger han ju att, och då blir han väldigt defensiv när han tror att han börjar komma nära och sånt då. Så nu simmade vi idag som man gör när man kör paratriathlon.
Ja.
För när man tävlar i paratriathlon på Paralympics exempelvis, då är man ju fastkopplad, men inte som i swimrun när man får bli dragen på något sätt.
Nej.
Utan man simmar jämte varandra, men man kan exempelvis ha då en lina mellan ett elastiskt band mellan sina lår. Mm. Så att om jag då drar honom lite, eller om jag är hans guide, att jag ligger lite före honom. Alltså typ ett huvud... Så att hans huvud är ungefär i mina axlar då, och så simmar man jämte varandra.
Ja.
Så att det är då mer att visa vägen och riktningen, men inte på något sätt dra honom.
Hur långt emellan ligger man då? Måste man ligga
på till vänster. Om vi tar en vanlig bassängbredd, en bana eller en så ligger jag på vänster sida av banan, och så ligger han på högersidan, och så täcker vi upp hela banan. Så jag ligger längs vänstra linan då, och han har den på högersidan.
Ja,
och då när vi simmar ihop nu då, så när jag så liksom duttade jag honom på kroppen när han hade ett och ett halvt armtag kvar, så det gick hur bra som helst. Men jag menar, han simmar otroligt bra. Alltså, han är för det första vuxensimmare, och det har ju sina uppenbara problem från början. Jag menar, jag har ju coachat sjukt många vuxensimmare.
Men det innebär att han började simma i vuxen ålder.
Han har ju aldrig sett simning. Han har liksom inget, alltså även för en seende människa blir ju simningen väldigt abstrakt. Mm. Alltså de flesta vet, alltså alla vet ju, har ett förhållningssätt hur de ser ut när de springer, när de cyklar och rör sig, det går att få feedback. Alltså alla har en, och det är väldigt så här, det är självklara grejer när man har synen, du kan koppla det till, okej, okay, man ser och fattar, man kan ge referenser, och när man pratar om simning så kan man säga, ja, som han simmar eller som hon simmar, kolla där. Han har ju inte alls sådana referenser, han har ingen idé om den här bilden av vad simning är. Så det är ju ett jättestort hinder. Mm. Och sen har man ju alltid den här, man har inte växt in i det som barn, och då har man alltid en tröskel. Det finns ju många som liksom aldrig lär sig att simma speciellt bra. Man kan ju lära sig att simma, men det finns alltid den här att man, det är uppenbart att det här är någon som är vuxen simmare. Och så här, men han simmade otroligt bra faktiskt. Jag var så sjukt imponerad. Vi låg och simmade några sådana 50-er. Och så bara så här, okej, okay, Hein, nu, okej, okay, let's go for a pretty hard 50. Okej, okay, I'm gonna check the time. Och så, okej, 3, 2, 1, go. Lade på 39 sekunder i 50-an. Vilket ju är superbra. Jag menar, vi är många, många, många vuxensimmare. Och som vi coachar i våra verksamheter som aldrig skulle lägga en 50-a långbana på 39. Alltså så där bara, nu kör vi en hyfsad hård 50-a. Mm. Det var inte så här, okej, okay, give it all you have, liksom.
Nej.
Utan bara, vi drog på lite grann. Och sen så körde vi många 50 som var lite över 40 och motsvarande hårt då liksom. Så att det var så jävla imponerande.
Ja,
och så ja, var väldigt så här inspirerande och imponerande, bara snacka om karaktären, viljan, så här, förmågan att inte se några problem, förmågan att inte se några begränsningar. Så bara, nej men ja, jag gör mitt bästa, försöker suga åt mig information liksom, ja, motgångar händer ju, så här, det är ju lätt att bara tänka sig så här, men nu har jag slått sönder naglarna mot linorna tillräckligt många gånger, så nu tycker inte jag det här är kul längre, eller jag tycker inte det är värt det, men han kör liksom.
Coolt.
Ja, det var en häftig upplevelse, så att det var väldigt så här, jag blev väldigt inspirerad när man träffar människor som lever ett sånt. Det är så, för det är så himla lätt att omge sig med någon form av motto eller credo eller någon form av sådär. Det blir lip service lite grann. Alltså det är lätt att säga att man alltid är på, att ja, men jag är positiv, så inga begränsningar, om inget dåligt någonsin händer, eller om det liksom, om man aldrig testar gränserna. Men att vara blind och ge sig på sådana utmaningar som att göra exceptionella uthållighetsevent, och att lära sig att simma, och att dessutom simma bra, och så här, det är ju,
ja, det är otroligt.
Ja, det är coolt faktiskt. Det var riktigt häftigt.
Vad simmar han bara naturell, om man säger, eller så med paddlar och sånt också?
Helt naturell.
Ja.
Gjorde han. Ja.
Ja.
Så att ja, när han så här, det var enligt konstens alla regler på riktigt riktigt bra alltså.
Ja.
Så att vi, och han pratade om när han tränar. Ja, men jag kan, ja men jag kör, ja men 4 meters fart är helt okej för mig, men jag, så här, och han springer ute själv, beskriver, ja men jag kör mycket på löpan då, förklarar jag själv då. Men jag springer också ute, jag har en 2 kilometers cykelväg då, beskrev han, bor i Kungsbacka. Ja, men jag kan springa här, och så vet jag ju precis då, stolpe och så här då. Men när jag kommer ner på 3:45, då blir det lite obagligt, för att då går det lite för fort för att jag ska kunna reagera på saker liksom.
Mm.
Typ att han hör väl antagligen. Det är också så här, vi pratade om lite när man satte på podden, om det kanske är så att man utvecklar de andra sinnena lite mer, typ hörsel och sån här, ja, känsla för omgivningen bara.
Mm.
Andra är som vi inte utveckla på samma sätt, för vi har synen som guidar oss i alla lägen.
Just det.
Så han bara, men jag kan springa fort också, men då blir det lite, riskerna är lite för stora. Typ så här, men jag skulle springa in i en stolpe, det är ju jättedåligt.
Mm.
Då kan man ju verkligen skada sig och sådär.
Alltså,
så att det är också så att, nej, inga begränsningar.
Ja, häftigt.
Ja, men det tycker jag är coolt. Det är så väldigt inspirerande, och man ser människor som liksom inte låter sig begränsas av medfödda förutsättningar, eller vissa givna förutsättningar som man har med sig liksom. Det är så lätt att hitta begränsningar i sitt liv, även om man har alla givna så här, självklara kvaliteter, men om man har en sån begränsning att man inte kan se, och ändå liksom inte ser det som en begränsning, att inte säga bara, nej men jag gör vad jag kan med det som finns här.
Ja, det är otroligt.
Ja, det var väldigt inspirerande. Så att vi hoppas att vi kan få Hein som gäst här i podden längre fram också då.
Ja.
Från Stellenbosch är han också Hein, och där hade vi lite roliga anekdoter vi delade med varandra då. Jag har varit där och tränat och cykla och springa i Jonkershof.
Ja.
Det fina naturområdet de har med mängder med löpvägar och cykelvägar och...
Kul.
Ett riktigt träningsparadis. Han har dessutom en skola som han driver där nere för just blinda barn.
Ja.
Och göra livet bättre för dem. Och ge dem, möjliggöra saker då. Allting. Utbildning och sport. Så att de ska vara inkluderade. Så att, ja, stort.
Häftigt.
Ja, jäkligt coolt faktiskt.
Härligt Jonas. Har vi något mer vi vill ta upp i det här uppsnacket?
Nej, men vi vill väl påminna om att vi är idag, typ, ja, idag är vi faktiskt 3 månader bort från våra event i Borås. Den 3 juni drar vi igång Borås triathlon på eftermiddagen på fredagen med för det första Kids Wild Run, som vi ser fram emot väldigt mycket. Våra barn ska vara med och springa lite på Almenäs området där, springa sig blöta i vattnet och så. Mm. Sprint triathlon på fredagen, och sen på lördagen har vi halv Ironman distans och en Ironman distans som ju också är svenskt mästerskap på Ironman distans.
Just det.
Och på söndag har vi 2 distanser swimrun. Mm. Och det är ett event som vi är jättestolt över. Vi hoppas och tror att det blir en enastående premiumhelg. Under alla omständigheter så blir det ju mycket ljusare än vad det var i september.
Vi kommer mycket mera dagsljus. Vi kommer inte behöva samla ihop så mycket pannlampor inför det här eventet som vi gjorde i september.
Nej, vi får inte heller ha något ljus på anläggningen, utan vi kommer klara oss bra med det. Men vi hoppas och tror att det kommer bli fantastiska inkluderande breddevent, allt ifrån små barn till triathlon, proffs och swimrun elit och alla däremellan. Och vi vill att så många som möjligt ska komma och njuta frukterna av vårt hårda arbete, så vårt engagerade arbete, för det är ett hårt och engagerat arbete vi lägger ner på det här. Och för att boosta lite grann anmälan nu, så är vi glada att vi har Cold Time med oss.
Just det.
Cold Time, det här enastående preparatet som motar Olle i grind. Om Olle är förkylningen, som motar Cold Time förkylningen i grinden. Och ett sånt här, vad säger man, det är den här sista bastiljonen eller sista försvarsfästningen som man kan liksom förstärka där med hjälp av Cold Time. Och på riktigt, alltså Cold Time, jag har varit en trogen användare av Cold Time långt innan de började i olika former samarbeta med oss i podden här. Och ett preparat som jag på riktigt använder ofta och alltid har med mig och har räddat mig från kniviga, potentiellt sett dåliga situationer då när man kan bli sjuk. Spruta i halsen, spraya. Psh, psh, psh. Och sen så vaknar jag upp dagen på och så känns det bra. Så att till och med har det, man kan vakna på natten ibland och så lite svider, spray. Bra på morgonen.
Jag tror att vi förra veckan sa att det var ett S i rockärmen att ha inför vårens träning här.
Det kan man absolut säga. Det kan man kan uttrycka det med många positiva metaforer. Men det är verkligen verkningsfullt. De har studier som visar det här också. Och framförallt väldigt, väldigt många testimonials från nöjda kunder. Så alla som anmäler sig nu, så långt lagret räcker, får en Cold Time skickad till sig på posten. Är man ett swimrun-lag så får man varsin såklart. Den stora förpackningen också ska sägas. Och de är inte helt billiga att köpa heller. Så att det finns ett absolut värde i det. Plus att det stora värdet ligger i att man förhoppningsvis, om man använder det i rätt läge, nu skyddar det inte mot alla sjukdomar i alla lägen, såklart inte. Men jag skulle vilja säga statistiskt sett 19 av 20 potentiella insjukningstillfällen, typ som man känner att nu skulle det kunna gå åt helvete här, nu blir jag förkyld på riktigt, så har det hjälpt mig faktiskt. Mm. Och så den 20:e gången så hjälper ingenting, för då är det dags liksom att man får det. Eller så har man gjort, man slarvat med för många andra grejer så att ingenting i världen hjälper liksom. Så är det ju ibland. Men många av de här onödiga förkylningarna, om vi kallar det så, som man kan dra på sig, hjälper Cold Time på riktigt.
Fantastiskt.
Så att passa på att anmäla er. Gå in på borastriathlon.se eller borasswimrun.se. Anmäl er. Få den extra adderade boosten att ha någonting att vara anmält till dessutom.
Bara en sån sak.
Vilket ju såklart ger motivation och ambitioner en rejäl skjuts uppåt och framåt. Man blir mindre benägen att skjuta upp saker, och utan man kanske drar igång sin träning lite mer. Nu när solen skiner ute dessutom och dagsljuset är här, och på alla sätt och vis är det ett mer livgivande klimat.
Verkligen.
I alla fall, rent meteorologiskt är det där. Sen finns det ju andra saker som tynger oss då och förklarar själv. Men vi måste ju för fan ändå få leva och liksom skapa lycka och glädje där vi kan. Liksom. Och om inte minst hålla oss vid balans, både fysiskt men också mentalt. Det ska vi komma ihåg.
Viktigare än någonsin.
När vi är oroliga och känner att fan, nu håller världen på att gå åt helvete, då är det viktigare att vara i egen mental balans faktiskt. Det är ju faktiskt, det är ju med djupaste allvar och djupaste innerlighet som vi säger. Det spelar stor roll faktiskt. Och det tror jag att motion, om det är någonting vi vet efter den här corona-epidemin också, så vad ska man säga, passivitet och att sitta inne och liksom gruva på saker och oroa sig, det är inte konstruktivt. Man får vara orolig över riktiga saker såklart, men har man de här verktygen och man kan Så man kan bjuda motstånd till de här dåliga tankarna. Då går man starkare ur det faktiskt.
Så är det verkligen. Vi säger tack för det uppsnacket. Och här kommer våra partners. Den här veckan har vi med oss Tenson, Jonas.
Tenson, det här härliga svenska varumärket med kläder som är primärt anpassade till friluftsliv, vinterliv och skidliv. Alltså livets alla goda saker.
Har de både casual wear och sportswear eller mest sportinriktat?
Ja, men det beror ju väldigt mycket på hur man ser på själva begreppet casual wear kontra sportswear. Jag menar, vad har jag på mig dagen ända? Jag tar ju på mig mina träningskläder och sen har jag liksom på mig dem även när jag går in i andra roller. Ja. Och det är ju därför jag älskar Tensons kläder så himla mycket. Jag hade ju på mig det här skidstället från Tenson och tog av mig jackan när jag kom hem. Men sen så gick jag ju runt där i de här hängslebyxorna och städad och kände mig så här after ski. Fast jag gjorde väldigt tråkiga saker som var typ städa duschen och sånt.
Precis. Ja, men, det var då du gick runt och drack äggtoddy.
Ja, precis. Ja, men Tenson har ju positionerat sig som ett outdoor-brand av rang. Och utan att dra jämförelser för mycket med andra varumärken så tycker jag i alla fall att Tenson är idag vad exempelvis kanske Peak Performance var för 15 år sedan då när de stod på höjden av sin alltså i liksom man tyckte varumärket var coolt. Där är Tenson idag, eller rättare sagt deras kläder, de borde vara där för deras kläder är så jäkla snygga och ska man säga så här, det engelska ordet utility, alltså användandet av dem är väldigt brett. Så att det är härligt att se faktiskt. Jag har ju en jackorack som jag har gått i. Den är ju från skidkollektionen. Jackoracken har blivit min absoluta favoritjacka. Därför att det finns såna här sköna slitsar på sidan som gör att det blir naturligt lite svalare ifall att det råkar vara varmt. Fickor från alla möjliga håll och kanter som är väldigt praktiska. Alltså inte negativt från alla håll och kanter utan positivt från alla håll och kanter. De sitter precis där de ska vara. Ur ett handgreppsperspektiv. Och sen en jäkligt cool så att säga dragkedja, alltså placeringen av dragkedjan gör att hela jackan får en, den faller så snyggt på överkroppen.
Just det.
Jag har aldrig känt mig så bra, jag har aldrig känt mig så snygg på bild som jag har gjort med den jackan faktiskt det senaste.
Fantastiskt.
Ja, faktiskt.
Så att
ska man åka på en skidsemester här kommande månaden. Man kanske ska upp till fjällen här i mars. Jag vet inte folk kanske har sportlov sent, men det kommer ju en påsk också och då åker ju folk på skidresa och så är det så här strålande soliga dagar och så där. Eller så är det bara friluftsidé med barnen, kanske är det som med oss att man ska åka och gå trollstigen eller man ska promenera iväg och så ska det grillas korv och så ska det ätas ute eller så ska man bara gå på promenad och så ska man hela tiden röra sig ute med barn, med familj i natur eller på resa och då har Tenson fantastiska kläder från underställ till accessoarer till mössor till riktigt riktigt varma jackor till skidkläder och till lite svalare jackor och friluftsbyxor och allting är väldigt väldigt snyggt, extremt hög kvalitet, sitter bra, väldigt funktionellt, utilityn är bred, passar egentligen för man inte byta kläder på hela dagen, kanske bara fylla på lite grann med deodorant då och då i det stora hela då skulle man kunna säga.
Härligt. Fantastiskt.
Kläder helt och hållet i min smak. Ja, det är som jag brukar säga, är man bara grundren så behöver man inte hålla på duscha i onödan. Om man bara så att säga är som ett slutet system mer eller mindre omsluten av Tenson-kläder så kommer man alltid att lukta ganska bra faktiskt.
Härligt, var hittar man Tenson?
Man Tenson, går in på Tenson.com och så ska man med fördel att använda sig av koden COLTING15 COLTING15 COLTING15, 15 med siffror. Då har man 15 förnämliga procents rabatt att se fram emot på de köpen som man gör.
Fantastiskt, använd jättegärna koden så blir vi superglada och tusen tack Tenson. Den nakna hälsan, Jonas.
Mm.
Vad är det egentligen?
Men det är en syn på hälsa och livsstil som grundar sig väldigt mycket i det självklart urmänskliga. Det grundar sig väldigt mycket i synen på att vi, alla av oss, mycket mer än något annat är ett djur. Av alla roller som vi tycker att vi har, av alla roller vi spelar, av alla roller som vi axlar i den moderna världen, jag menar, vi är föräldrar och företagare och syskon och partners och moderna människor. Vi har engagemang i olika saker. Vi kanske är motionärer, idrottsmän, alltså vi har en yrkesroll och så vidare, men när man kokar ner allting ur det mänskliga, biologiska planet perspektivet, så är vi ju djur mer än någonting annat. Och jag tror att vi glömmer väldigt mycket av det idag.
Mm. Finns det finns det ett antal grundstenar att stå på, eller hur ser det ut? Hur ser filosofin ut? Är det kostträning eller?
Ja, men minnesgoda lyssnare eller som följer oss vet ju att vi gjorde ett avsnitt som var väldigt uppskattat faktiskt för ett antal år sedan. Vi har gjort det faktiskt vid två tillfällen. Som vi kallade de sju hälsonycklarna. Och där landar vi ju väldigt nära, tycker jag, grundsynen på den här, på det här nakna hälsan perspektivet att i vår moderna värld så har det ju blivit, men vi förlitar ju oss väldigt mycket på vården, den medicinska expertisen, så att säga, att lösa problem som i många fall är livsstilsrelaterade. Och vi har en väldigt farmakologiskt styrd syn också på hälsa slash ohälsa. Om det är något fel på oss så vill vi gärna hitta någon form av medicin för det. Alltså någon form, man vill gärna få ett recept på någonting. Nu pratar jag primärt om livsstils och hälsa. Nu pratar jag inte återigen när vi pratar om vård och sjukhus, vårdapparat och det vårdmedicinska paradigmet, så är det ju inte så här, jag var med om en bilolycka, du vill väl inte att jag ska bara självläka upp? Nej, såklart inte. Man ska ju vara extremt tydlig med att det finns fantastiska framsteg i vården som vi absolut inte skulle vilja vara utan. Men den här nakna hälsan handlar ju helt och hållet om att ta tillvara på alla bra saker som vi har i vår moderna värld. Alla kunskaper, alla insikter, all vetenskap, all forskning, all teknik som kan hjälpa oss, utan att ändå glömma den självklara insikten att vi i grund och botten är djur. Och det avspeglar ju väldigt mycket i hur vi borde leva, eller vilka vanor vi ska ha i vår vardag för att inte bli sjuka. Eller på vägen till att bli sjuka, att åtminstone inte bli olyckliga, helt enkelt. Det är där det väldigt mycket bygger på. När vi pratade om de här sju hälsonycklarna så tittade vi liksom på det här. Ja, men det mänskliga djuret, om människan också var ett djur som var på en djurpark ihop med antiloper och lejon och gorillor och tigrar och elefanter och andra djur, papegojor och alla andra djur som man har liksom i en djurpark. Kring alla de djuren finns det ju liksom en form av unik profil kring vad det djuret ska äta och vilken miljö den behöver vistas i, vilken dygnsrytm den ska hantera, när och i vilken miljö det djuret ska sova, hur och när den hanterar olika typer av väder och yttre förhållanden, hur det djuret ska leka, stimuleras och motioneras, hur det djuret socialiseras med andra djur. Det finns en kravprofil kring det som man liksom måste respektera, annars blir djuret sjukt och olyckligt. Och det är alldeles uppenbart, men om du har en hund eller ett husdjur så är det ju samma förutsättningar där. Alltså det finns vissa givna förutsättningar man liksom inte kommer ifrån om det ska vara ett friskt och vitalt djur. Mm. Och det är ju samma med oss människor. Men jag tror att vi har hamnat väldigt långt ifrån det. Vi har blivit väldigt för moderna i våran syn på människan och på våra behov. Och vi luras väldigt mycket av fel saker som vi tror gör oss lyckliga. Det bygger ju väldigt mycket på snabba kickar. En del av den här nakna hälsan är ju att vi lever i de här snabba kickarnas tidevarv. Det är väldigt mycket ytlig, tillfällig lycka finns att hämta i exempelvis när vi äter. Alltså socker ger oss en snabb kick, underhållning ger oss en snabb förstörelse eller en ständig förstörelse, vi kan flippa vidare till något annat. Alla möjliga andra, vi kan till och med ta internetporr som en sån här aspekt kring det liksom, ger oss en förmåga eller möjligheten till tillfällig liksom njutning. Alkohol, droger, tobak, det finns många olika aspekter i det här. Alltså extern bekräftelse, någon gillar någonting man skriver på Instagram kanske, eller vad det nu är. Och så har vi andra ytliga värderingar kring lycka och välstånd, typ så att man kan tjäna mycket pengar, man kan få socialt hög status. Och det finns ju många, många parametrar liksom i det här snabbkicks-samhället som liksom bygger på, ja, typ så här dopaminkickar skulle man väl kunna säga det istället då. Mm. Och det vet vi är ju som en sanning att för mycket av det där ytliga och snabba gör ju oss väldigt olyckliga på vägen till att vi också blir sjuka. För mycket av den här snabbkicksmaten gör ju oss sjuka, livsstilssjuka. För mycket av för mycket av dålig koncentration tar ifrån oss djupare insikter och djupare utbildning och djupare förmågor att tänka själva, vilket också gör oss olyckliga, oförmögna att hantera stress. För mycket bekvämlighet i största allmänhet, liksom, att vara inne och sitta framför tvn, nedbäddade i en soffa, gör oss också svaga och okapabla och på sikt sjuka och olyckliga på vägen. Så det bygger mycket på de insikterna att så i den, under de förutsättningarna mår inte det mänskliga djuret speciellt bra, och det blir ett problem för individen, men det blir också ett problem för samhället, men primärt ur ett individperspektiv, att först skapas det så att säga att man får ett sammanhang som man inte riktigt förstår, det är en kontext som blir lite obegriplig men som kan också upplevas som meningslös, vilket ger förutsättningar för att man inte känner sig lycklig eller tillfredsställd, och då blir det en större jakt på fler kickar för att liksom väga upp den känslan av kanske meningslöshet eller så vidare, vilket sen leder till faktiska problem och sjukdomar då, antingen fysiskt och eller psykiskt då, dessutom då, och med känslomässiga aspekter och så vidare då. Så jag tycker det är otroligt intressant. Jag tycker det pratas naturligtvis en del om det, men inte alls i den utsträckning som vi behöver göra, och väldigt mycket av det som är självklara lösningar på det här har ju också blivit politiskt inkorrekta, exempelvis att prata om vikten av att äta riktig mat. Det är ju som att svära i kyrkan då, och påstå att riktig mat, ja men det är ju lever. Det är ju fett, rött kött. Det är ju inälvsmat i största allmänhet. Det är ju fisk och det är ägg och det är smör. Alltså mat som naturligtvis, man kan ju säga att den är processad till viss del. För smör är ju en processad produkt av grädde. Men det är ju ingen ultraprocessad produkt. Det är ju ingen fake grädde. Det är inte en bit kött. Alltså så fort du skär en bit kött ur ett dött djur så är det klart man kan säga att den är processad. Men den är ju inte ultraprocessad så att den blir en McDonald's-hamburgare liksom. Eller ja, vad vi nu än ska jämföra med. Det blir liksom
eller en burkskinka i gelé.
Ja, kanske. Det blir ingen burkskinka i gelé. Nej, precis, precis.
Men det är ju ett intressant tankeexperiment tycker jag, det här du sa med djurparken. Hur man skulle bygga om man skulle sätta människor i en djurpark, om man skulle bygga det perfekta habitatet liksom i miniatyr, hur skulle det se ut? Kommer det vara en villa med bergvärme och en kyl full med Beyond Meat? Eller hur kommer det se ut?
Konstant wifi, mycket energidryck och ja, precis.
Och en tv.
Ja, precis. Och så i andra änden av det här så finns det läkare då som kan magsexoperera en ifall att det blir fel någonstans. Då. Mm. Så att, nej, det är det såklart inte. Det är ju inte det naturliga habitatet för oss. Men naturliga habitatet, det är ju kanske inte heller att vi ska gå ut och bygga en koja i skogen. Det är ju inte det som man måste ju förstå den djup. Alltså det går ju alltid att överdriva. Man kan ju alltid vilja missförstå och då drar man fullständigt orimliga slutsatser kring saker och ting. Och då blir det orealistiskt och dumt och löjligt bara. Mm. Jag skulle aldrig prata om att ja, men vi ska inte bo i hus, vi ska bo i naturen. Det handlar inte om att vi ska återgå till primitiva vanor. Det handlar inte om att vi måste allihopa leva som stenåldersmänniskor. Det är absolut inte det jag påstår. För jag är den första som säger att jag vill bo i ett hus. Och jag vill ha varma tofflor på mig, ta en varm dusch och bädda ner mig. Och så, för att det är frukterna av vår moderna värld och vår moderna utveckling, och det finns all nytta och glädje med det. Så det handlar inte om att avsäga sig eller att vara modernlighetsfrånvänd. Det är inte det, det är absolut inte det. Men det handlar om att hitta, hitta balansen till det. Vad jag menar är ju att när det är klart att vi ska bo inomhus och ta tillvara på den självklara bekvämligheten som gör livet bättre och renare och fräschare och liksom, vad ska man säga, som ger oss möjlighet att ger oss möjlighet till att leva bra liv. Men samtidigt så finns det ju en poäng med att vara ute väldigt mycket i naturen, att utsätta sig för naturmotstånd. Det finns ju en poäng med att sova ute i naturen ibland. Det finns ju en poäng att för det första känna sig hemma i naturen. Det finns en poäng med att gå i skogen. Det finns en poäng med att kanske tälta en dag i månaden ute. Det kanske finns en poäng med att kanske ta av sig kläderna när man är ute lite och utsätta sig för lite yttre påverkan. Det finns en poäng med att våga utsätta sig för sol. Det finns en poäng med att utsätta sig för kyla. Det finns en poäng med att bada kallt vatten. Det finns en poäng med att vara mycket mer i symbios med naturliga förutsättningar. Det är ju en del i det hela, och att bejaka det och att liksom söka det aktivt, både som ett sätt att i att stimulera sin hälsa, men att också bara må bättre eller att avstressa, att göra det regelbundet. Alla de här vanorna, och det i grund och botten landar ju i någon form av insikt, att förstå att ja, men våran moderna värld, så som vi lever, jag menar, vi är många miljarder människor, vi lever till stor del i urbaniserade områden, vi kör bil, vi har allt det här, och det handlar inte om att man ska, det är ingen sån här Fight Club, vi ska göra revolt, låt oss spränga, alltså det är bara löjligt, det är inte det vi pratar om här, utan vi pratar om att låt oss se farorna med det här, låt oss se vad som är dåligt med det här, vad som är negativt, låt oss se vad det är som gör oss sjuka och olyckliga i det här, och låt oss applicera så många vanor på daglig basis, veckobasis, månadsbasis, årsbasis. Låt oss hitta en strategi för hur vi mår allra bäst i det här. Och det är ju där det bygger på. Och att se att ja, men lite av det här vill jag ändå ha. Jag vill ju ha internet. Det är klart jag vill ha internet.
Mm.
Men se också till att jag är medveten om farorna med för mycket internet och vad det kan göra med mig. Låt mig vara insiktsfull i hur algoritmen påverkar mig och hur de påverkar mina barn. Låt mig använda det här mediet till förmån för mitt inlärande, för min kommunikation. Låt mig använda det till de fantastiska möjligheter som det ger att kommunicera med människor som inte rent fysiskt sitter framför mig, exempelvis. Det är väl ingen som realistiskt säger så här, nej, men det är dåligt med telefoner. Ja, man kan ju alltid diskutera 3G, 4G, 5G, vad det gör, och olika typer av våglängder och strålning och allt sånt där, det kan man också diskutera, men jag vill inte gå in, jag för det första, ja, det blir på en nivå ännu djupare, det blir lite för världsfrånvänt för mig, därför att jag skulle aldrig själv säga så här, jag ska inte ha en mobil, jag ska aldrig mer ha en iPhone, för det blir bara hyckleri, för det är klart att jag håller på med min iPhone hela tiden.
Mm.
Men låt oss inse farorna med det och låt oss reglera beteendet till förmån för någonting som finns med en motvikt till det. Det är det som är grejen. Låt oss inte glömma den andra formen av informationsinhämtning, vilket ju är att läsa exempelvis, vilket ju ändå är en ganska ny företeelse. Men att tala exempelvis med varandra, tala och lyssna är ju en urmänsklig företeelse. Tala och lyssna, liksom förmågan att inte allting behöver gå superfort, typ om jag kan inte lyssna på dig för du kommer inte till poängen, men vad du vill ha sagt i de 10 sekunder, så då kommer jag tappa intresset. Låt oss kultivera det mycket mer och ta med det som en värdegrund till exempelvis barn, eller vad det nu än är i en familjesituation, och låt oss se att låt oss vara vaksamma på de signalerna som det finns hos oss själva, typ så här, när otålighet växer upp, att man har noll tålamod med att saker tar lite grann tid, alltså saker som har med mänsklig interaktion att göra. Låt oss se värdet i det långsamma exempelvis. Så. Mm. Så det finns en massa intressanta, tycker jag, när man går in i varje enskild del där, så blir det väldigt intressant att se. Vi har ju pratat mycket om narrativ och sådär de senaste avsnitten. Vi är ju, både du och jag är ju otroligt intresserade av det. I hur vi så att säga programmeras att tycka olika saker, eller känna olika saker, eller acceptera eller till och med bejaka vissa saker. Så här, och jag tror väldigt många, om vi bara tar en sån sak som mat exempelvis, så har vi ju liksom ett narrativ som länge som demoniserar animaliskt protein, animaliskt fett. Det narrativet har blivit starkare och kraftfullare ju mer den digitala världen får inflytande på oss. Vi pratade i uppsnacket om hur såna här köttpropagerande konton, hur de liksom blir, ja, inte bannlysta, men ja, mer eller mindre bannlysta får man ju säga. Svåråtkomliga.
Mm.
Det, typ som man gör, någonstans gör man vad man kan för att hindra deras budskap för att spridas. Och så. Vi har ett narrativ som bygger mycket på vegansk propaganda. Vi har haft ett narrativ under lång, lång tid som lyfter fettfobiska åsikter och som hyllar liksom fettfattigt. Nu har ju det ändrats även i den konventionella näringsläran till viss del, men det är fortfarande mycket fokus på vegetabiliska, ja, ultraraffinerade oljor och sådär. Och att smör exempelvis då är dåligt och sådär. Det är ju ett tydligt narrativ som vi liksom uppväxtar med. Det blir ju en sanning för många människor.
Verkligen.
Det blir ju liksom så här, och det blir ju kognitiv dissonans, tror jag, hos många, att man kanske intuitivt känner att en del av de vanorna man har faktiskt är skadliga för en. Jag menar, det är ju väldigt enkelt. Det är så, jag tycker det är väldigt intressant att läsa alla de här förrätta veganernas testimonials då, som liksom bara, men jag vet att jag är hjärntvättad och jag är fortfarande hjärntvättad, men det här är så jävla stark programmering och det fuckar upp min kropp under så många år, och jag är 30 år och kvinna, jag kan inte få barn och jag har inte haft menstruation och mitt hormonella system var helt jävla off och jag har varit deprimerad och jag försöker komma ifrån det och äter mycket mer kött och så här, men det ger mig dåligt samvete och så, jag mår mycket bättre idag, men det är fortfarande, spökar fortfarande för min kropp mycket liksom.
Ja.
Eller så, det det blir kognitiv dissonans i mitt huvud. Min kropp säger att ja, det här är bra, det är sunt. Vi cravar det här liksom. Varje gång du äter en bit animal, typ en riktig köttbit, så bara kroppen bara jublar. Allting i kropp, alla celler. Liksom, den här primala djuret är bara, åh ja, det är det här vi längtar efter. Men ändå är det så här, min kognitiva sida eller intellektuella sida, den programmerade sidan, vill ändå säga, nej men jag måste äta en sojabiff, eller jag måste äta en Beyond Meat-burgare, eller jag mår bra men jag känner mig dålig som människa liksom, därför att min kultur, alltså min kulturella prägling är så stark kring det här andra då.
Mm.
Och det är ett narrativ som påverkar jättemånga människor.
Verkligen.
Så det är ju ett exempel exempelvis, och det tror jag att många människor som inte har haft möjlighet att reflektera över det, alltså därför att allting idag är så här, ytlig konsumtion, ytlig, man har kanske inte tid att sätta sig in i någonting, man vet inte var man ska hitta information. Jag menar, jag tycker att informationen ska vara fri, så att även, jag menar, vi pratar om desinformation, information, men någonstans måste det finnas och väcka människors förmåga att reflektera och känna efter och att ifrågasätta då vissa givna narrativ exempelvis, och ändå säga så här, ja, och det är inte svart eller vitt heller, nej men det är klart att det betyder ju inte att du inte ska äta en bit broccoli då och då, det är klart du ska göra det. Och det handlar inte om att, men det handlar definitivt inte om att du ska undvika smör heller, eller att du ska välja en beyond, typ du ska välja en sån här fake meat-produkt som rent innehållsmässigt inte ens går att skilja från hundmat liksom, den är så überprocessad, att du ska äta det istället för en bit riktigt kött ifrån en gård som ligger en mil ifrån där du bor, från en samvetsgrann gräs ekobonde vars djur äter gräsbetat kött liksom.
Det är ju ändå helt sjukt att hundarna ska behöva äta det också.
Ja, precis. Ja, men det där är ju del av narrativ som många är uppväxta med idag, och jag tror att det ställer till jättemånga bekymmer, och det skapar väldigt mycket olycka hos människor. Det skapar rena fysiska problem. Det skapar djup disharmoni, och så skapar det kognitiv dissonans, vilket ju är bland det värsta du kan lida av egentligen. För det innebär att du är ovän med dig själv i ditt eget huvud.
Mm.
Du försöker övertyga dig om du känner någonting väldigt starkt, intuitivt. Finns det någon kroppsegen kunskap som försöker komma fram och tala och göra sig påmind? Men finns det en programmering som talar emot det? Och det blir ju djupt olyckligt. Det är ju en grogrund för olycka, skulle jag vilja säga. Och vilket kan avspegla sig i andra negativa beteenden, allt ifrån självskadebeteenden till vad det nu än må vara liksom. Och där ligger ju, det är ju kärnan väldigt mycket i det här nakna hälsan, att bejaka det här mycket mer. Och när man tänker så här, och kan man acceptera den grundsatsen, att av allt det vi är så är vi mest av allt ett djur, av allt det vi är, om vi skalar bort alla roller och så går vi till kärnan av vad vi är, då är vi mest av allt ett biologiskt organiskt djur med oerhört lång stamtavla, om man ska kalla det så. Men jag menar, vi kan ju dra mänskligt ursprung tillbaka flera miljoner år eller till det förmänskliga, men det är många, många, många tusen generationer i alla fall. Och så får man sätta det i ljuset av hur kort vi har levt som vi gör nu. Vi lever ju i en exceptionell tid precis just nu. Så som våra barn växer upp är ju redan där, och vi pratar om en generation, är ju radikalt skilt från hur du och jag växte upp.
Sverige.
Du och jag som är födda på 70-talet hade ju helt andra förutsättningar för vår uppväxt än vad våra barn.
Mm.
Där Rufus och Tudor och Lilly och Uno, deras upplevelse av sin uppväxt, om vi nu säger programmering, min son kollar ju på iPad varje dag liksom, och han får reklambudskap via apparna och liksom såhär, så att jag menar, redan där är det ju uppenbart att den här utvecklingen går ju blixtsnabbt liksom.
Ja, nej, det är ju bara, det är ju så mellan oss och våra barn, det är ju ingen tid alls.
Absolut, alltså tittar vi historiskt evolutionärt, så är det ju det som att det är inte ens ett ögonblick, alltså det är ju nanosekund liksom. Vi måste ju, och det blir så här, det blir så dumt när folk ska gå i försvar mot det här då, som jag säger, och säga, ja men på 1800-talet, men på 1700-talet, men vad pratar ni om? Gå tillbaka 17 000 år, 70 000 år, 170 000, alltså du måste se detta ur ett mycket, mycket, mycket längre, mycket, mycket längre perspektiv. Alltså det handlar inte om att se tillbaka några århundraden, och jag menar,
man får väl åtminstone gå tillbaka de senaste 2000 åren för att hitta något slags.
Ja, säkert, men man kan ju ändå någonstans ändå så här, ja, men man skulle definitivt åtminstone behöva gå tillbaka till innan jordbruksrevolutionen, vilket ju då, alltså det här finns ju en väldigt, det finns ju en världsberömd forskare, jag vet om han är biolog eller evolutionsbiolog eller han heter Jared Diamond i alla fall, eller han, om han är antropolog eller biolog, jag vågar inte säga, men han är extremt historiekunnig. Han tittar ju på de här långa perspektiven, och han säger ju det att jordbruksrevolutionen, det är när att vi blev bofasta och började bruka jorden, det är ju typ den absolut sämsta uppfinningen i ever för mänskligheten. Allting som vi, allt negativt som någonsin har hänt i människans historia kommer från jordbruksrevolutionen och framåt. Och då drar han upp sådana saker som bakterier, sjukdomar, virus, saker som slaveri exempelvis, könssegregation eller ja, könsförtryck då, typiskt då förtryck av kvinnor, konventionella könsroller, mannen ska göra det, kvinnan ska göra det, miljöförstöring, nedsmutsning, ja.
Krig,
ja, alltså på den nivån när vi pratar krig nu, ja. Mer än, ja, konflikter har allt funnits, eller våld har allt funnits liksom, men det finns ju mellan, ja, död och våld finns också mellan djur, så inte på det sättet som vi tänker på idag, men jag menar, naturen är ju död och våld, och liksom, jag jagar det och äter det och så, men liksom så här, så han hävdar ju att allt negativt som vi har och som vi förknippar liksom med mänsklig historia som vi har i vår moderna värld kommer från jordbruksrevolutionen. Han säger det är ett arv därifrån, från att vi blev bofasta och började bruka jord, hierarkier och sådär, med vissa är fattiga, vissa är rika, hela den biten kommer från jordbruksrevolutionen. Så man skulle behöva gå tillbaka till det här, den långa skedet där vi var samlare och ägare, så, för att se, liksom, se helheten i det hela, men ändå när vi tittar på den avskalade människan, biologiskt, evolutionärt och genetiskt, så vi är ju på ett väldigt litet sätt förändrade med de som levde för jättelänge sedan, för många tiotusentals år sedan egentligen. Så att de här grundläggande, alltså de här centrala delarna i hur kroppen fungerar med dygnsrytm, hormonella system, metabolism, ämnesomsättning, alltså reflexer, alltså hur våran hjärna funkar där, amygdalan, den prefrontala cortexen som styr kognitiva beslut och så här. Allt det där är ju urgammalt. Det är ju super gammalt. Men ändå vill man alltid sätta allting i kontexten till den moderna världen och så säga så här, vad har vi? Han är deprimerad. Du måste, okej, här har vi psykofarmaka. Lösningen på dina problem är den här medicinen. Här har vi någon som är alldeles för tjock. Lösningen på det här, du har prediabetes här. Lösningen på det är insulin. Och i förlängningen, vi ska operera din magsäck. Du har ont i kroppen. Lösningen på det är smärtstillande eller antiinflammatoriskt. Alltså, vi försöker hitta de här löjliga, vi har bestämt oss för att kortisol, eller mycket kolesterol i blodet är dåligt, vi har bestämt oss för att det är farligt, du ska få en statin här som ska sänka det liksom, och så vidare då. Alltså den här holistiska eller helhetssynen, så det är så här, det är ju som vi pratade med Peter Martin, han pratade om det här, man jobbar idag med så här, name it, blame it, tame it. Så här, du har den här åkomman, vi har bestämt oss för att det heter det här, och här har vi medicinen, här har vi den inte medicin så att säga, en åtgärd, vilket ju naturligtvis används också ibland av framsynta läkare, alltså vi har ju fysisk aktivitet på recept, men det används ju i otroligt liten skala till hur det är, utan det är mer så här, då är den åkomman, det är vanligt, högt blodtryck, eller vad, alltså, men jag känner mig dålig, jag är uppe och kissar, och du har de här symptomen och du blir matt och svimmar och du hamnar i koma typ, det här är symptomen, det är vad vi kallar diabetes typ 2, det är vårt namn på det, och här är medicinen till det här. Och så kommer det med lite livsstilsråd också naturligtvis då, men medicinen är ju det centrala. Gå till apoteket och hämta detta. Så här liksom. Och det är ju det paradigmet. Och jag tycker det blir liksom en skärm. Det blir så här på Potemkin-kuliss till de riktiga insikterna och sanningarna som vi naturligtvis har kunskap om också idag. Men som allt bejakas alldeles för lite. Därför att det är inte ett populärt narrativ. För det är väldigt mycket så här, du behöver ändra hur du lever. Du behöver tänka, och man behöver ändra så många saker. Vänta inte nu här, jag behöver ändra på hela din världsbild. Du ska inte vara rädd för solen längre. Du ska vara ute i solen. Jag har alltid lärt mig att solen är farlig. Och var har du fått det ifrån? Ja, alla säger det. Ja, men alla har fel. Ja, typ. Det betyder inte att du ska ligga och steka 10 timmar första soliga dagen. Nej, det betyder inte det. Du ska inte bränna dig i solen, för det håller nog alla med om är farligt. Men du ska bejaka solen över tid. Du ska applicera lite grann sol och utveckla ett försvar. Och så att du kan vara mer och mer ute i solen. Och så ska du skydda dig med kläder. Och så här. Du ska använda ditt sunda förnuft också. För det har du också med dig från början. Det har också människan. För det kallas självbevarelsedrift. Det har alla människor med sig. Så att överlåt inte de här sanningarna, insikterna eller reglerna till någon annan att bestämma. Utan tänk lite själv också. Ja, alltså, så här. Så att just det här. Självbevarelsedriften är ju en väldigt stark mänsklig drift.
Eller hur?
Ja, och det säger ju sig självt så här. Och det är ju så absurt idag, för idag vill man ta förmågan ifrån folk att tänka själva. Det är en farlig åsikt, prata inte om det. Det är en farlig åsikt. Och det blir ju så här när jag har nästan drivit med det här, så här. Ja, det är farligt att prata om simning på ett vatten. För tänk om alla de som inte kan simma ger sig ut och simmar ändå. Det är negativt, det är dåligt. Tänk på att du har människoliv på ditt samvete. Nu överdriver jag jättemycket. Men det är ändå det går i den andan.
Mm.
Typ så här.
Ja, väldigt mycket.
Fast de som inte kan simma måste ju veta det och förstå det liksom. Så här, alltså, det finns ju en självklarhet. Ja, nu är du ute i solen. Du ska inte vara rädd för solen, men du ska inte vara ute i solen och ligga och steka och bränna. Du ska röra dig naturligt i solen. Varför inte göra det medan du simmar lite grann varje dag? Eller påta i trädgården, eller gå och köra lite utegym, eller bara gå ut och gå och springa liksom. Ja, och så vidare. Där finns ju så otroligt mycket intressanta insikter, och när man djuplodar det på riktigt, så tycker jag man kommer till botten med väldigt många av de sakerna som på riktigt är ett problem idag. Typ folk, många människor mår dåligt, och man har normaliserat det dåliga måendet. Och man mår dåligt fysiskt, men också psykiskt och känslomässigt. Vi har väldigt många narrativ som styr hur vi tänker på det här liksom. Och det sista folk tänker på sig själva som är djur. Därför att det är en oattraktiv...
För vi är ju människor. Vi är ju inte djur.
Ja, jo, vi är det mänskliga djuret.
Ja.
Det mänskliga djuret liksom. Men man ska ju dra detta i paralleller med så himla mycket också. Liksom att motion kontra sitta still, obekvämlighet kontra bekvämlighet. Sömn kontra vakenhet liksom. Alla de här naturliga insikterna har ju trubbats av mycket idag liksom, och blivit mer diktat på hur man ska göra, och liksom sådär, vi har så mycket som lockar oss att göra precis tvärtom. Vi släcker inte lampan på kvällen när vi är naturligt trötta, eller ja. För det första har vi en lampa som vi kan släcka eller inte, så att det är det, men...
Vi släcker väl framförallt inte våra telefoner och informationsflödet.
Nej, men precis. Och vi har lärt oss kanske att uppskatta fler saker. Jag pratar ju mycket om det här med obekvämlighet, relativ obekvämlighet som är som upphov till mycket... Att vara bekväm är obekväma, för det gör oss lyckliga. Och då menar jag så här att man ska göra sig själv illa, såklart. Det är inte det jag pratar om. Men att det är lite obekvämt att ge sig ut och motionera. Det är alltid göttigare att sitta i soffan. Mm. Det är lite obekvämt att laga riktig mat kontra att bara dra förbi en drive-thru liksom, eller att öppna något ur ett paket och äta. Det är lite obekvämare att utsätta sig för lite kyla, värme, annat än att alltid vara bekvämt. Och så här. Det är alltid lite obekvämt att behöva bry sig om saker eller försöka liksom skaffa sin uppfattning om saker eller tänka till. Det är alltid obekvämt att vara lite obekväm.
Mm.
I typ så här, skaffa sin egen uppfattning så går emot tvärs mot normen. Det är alltid lite obekvämt att vara den som äter kött i ett sammanhang där andra går på veganmyten exempelvis. Då behöver man kunna svara för sig själv eller åtminstone försvara sig mot påhopp eller mot folk som ska lägga sig i liksom.
Mm.
Eller vad det nu än är. Så att det där är ju en del i det här, ja, lite obekväma, men som jag tror. Det är alltid obekvämt att uppfostra barn som ska bli på ett visst sätt.
Ja.
Det är alltid enklare bara, vad ska man säga, göra den enkla vägen, vilket ju vi alla gör ibland ju. Det gör ju vi också, ofta liksom.
Verkligen.
Men att det måste ändå finnas en kärna i det man gör liksom. Vi pratar inte om perfektion, eller jag pratar inte om för det är ju aldrig perfekt. Men det är ju helhetssynen i det här, liksom bara grundinsikten och så här. Många grundinsikter, typ så här, ja, men och vad vi än gör så kommer vi dö ändå. Så här, det slutar ju alltid med döden, hur vi än gör.
Ja, det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll. Och så här, det är ju ingen, och det är ingen garanti för att man lever längre. Det är det inte. Och det är ingen garanti för att man inte råkar ut för någonting. För saker händer de bästa människor. Så, olyckor och sjukdomar vi inte kan känna till eller avhjälpa, eller som vi har som tickande bomber rent genetiskt. Allt det där finns liksom. Och vi kan inte stänga ut det i hela den moderna världen, därför att vi har miljö, vi andas luften och det... Andra människors val påverkar oss, och det går inte heller att tänka för mycket på, för att då får man ju bo ensam i skogen någonstans, isolerad. Och det är väldigt få som vill, om man inte flyttar till en stuga och blir the new Alaskan bush people eller någonting. Mm. Men då har man ändå påverkat, alltså man kommer inte undan det här någonstans, och det är inte meningen heller kanske. Men att,
det är väl bättre att fokusera på vad man kan göra än vad man ska avstå från.
Vad var det du sa i det här förra avsnittet som var så bra? Me world, you world, God world, eller?
Ja, nu ska vi se om jag hittar det här. My business, your business och God's business.
skitbra förklarat liksom. Det är ju fantastiskt i sammanhanget då. Naturligtvis, så här, vad påverkar det man kan påverka? Och väldigt många av de här dagliga valen eller insikterna, det ligger ju i våra egna händer att styra och än så länge ska vi säga som tur är då. Men att vi har ju den individuella friheten att handla ut efter det paradigmet liksom, att ifrågasätta väldigt mycket av de narrativen eller den, ja, om vi nu ska använda det här hemska ordet värdegrund, finns ju i det ändå liksom. Vad är det vi... Man kan ju dra det jättelångt naturligtvis filosofiskt då, typ vad ska vår familj handla om? Ska vi vara materiellt så rika som det bara går? Ska vi ha ett högt overhead? Ska vi äga mycket saker och ha dyra vanor? Det kommer ju kräva att mamma och pappa jobbar jättemycket och det har ett pris i sig. Mm. Eller ska vi vara rika på upplevelser? Ska vi vara rika på kärlek? Ska vi vara rika på fri tid? Tid tillsammans, vilket då kanske naturligtvis kostar i det andra planet. Ja, men det innebär att mamma och pappa inte kommer jobba så mycket. Då har vi inte råd att köpa nya saker hela tiden. Vi har inte råd med extravaganta upplevelser. Nej, och då genast får man ju börja fundera på, ja, men vad är mest värt i längden? Eller typ, vad är det världen lär oss är mest värt? Mm. Och det är ju att vara del i det här stora systemet liksom, där det är mycket konsumtion. Jag är ju inte konsumtionsfientlig, det ska gudarna veta, att jag är ju väldigt kapitalistiskt lagd liksom, på alla sätt och vis, men det är inte vad kapitalism heller betyder för, det är inte vad det betyder för mig heller. Om vi nu pratar om kapitalism kontra socialism i sammanhanget, det är inte det innebär. Det innebär att jag har ett eget val mer än någonting annat liksom. Att saker och ting har ett värde men också ett pris så. Jag tycker det blir jävligt intressant när man börjar fundera på det här, och inte så lite jobbigt heller, för det blir ju så här, ofta går det ju stick i stäv mot vad många andra, eller vad kanske en bred massa har som liksom kontext, och i den kontexten nästan alla av oss rör oss i liksom. Så. Men man ska komma ihåg att den här kontexten är väldigt ny. Vi tänker så här, vad är en familjesamkväm? Och då är det ju nästan alltid man tänker så här, sitta framför tvn, äta något gött tillsammans, mysa. Ja, sen 50 år tillbaka kanske det är kontexten, eller kanske bara sen 40 år tillbaka. Mm. För 100 år sedan var det kanske samlas runt en öppen brasa och spela spel eller läsa en bok. Eller leka tillsammans. Mm. Alltså... Det är så, den här världen har snurrat så jävla snabbt, och de här förändringarna är så snabba förändringar. Så att det är så här, och jag tror att vi är så accepterade att det är världen så som vi ser den omkring oss.
Som vi växer upp i den. Det är den enda världen vi vet.
Ja, och det som vi ser omkring oss. Och idag har vi mycket mer värld nära in på oss. För vi får de här intrycken från sociala medier, nyheter, vi konsumerar media, vi ser tv-program. Alltså, så vi får en förstärkning väldigt mycket i det här hela tiden. Sen finns det ju alltid alla möjligheter att också ta del av någonting annat och se. Men jag är helt övertygad om att, och jag är också själv ett väldigt bra exempel på det tycker jag, för jag har ju kämpat emot det här hela tiden också, för egen del. Och det var så jag också blev väldigt intresserad av det från början, som kommer in i allt det här från start som idrottsman då, och börjar fundera på konceptet hälsa kontra prestation och hur mycket de skiljer sig från varandra liksom. Hur det tänket och det narrativet man har när man är idrottsman, man växer in i det. Och hur man tränar och varför man tränar och de vanorna man etablerar och det mindsetet man skapar kring det och de reglerna man skapar kring sitt eget liv. Och så är det väldigt styrt runt vissa företeelser, liksom. Ja, idrott då, som är en väldigt konstruerad modern företeelse. Ja. Och så försöker man ta det och så bara vänta lite nu här. Fan, det här känns inte 100% rätt. Det känns inte ens nära 100% rätt. Typ, det känns i många avseenden faktiskt fel. Det kändes lite rätt. Det kändes ganska så mycket rätt under en liten period i livet. Under de givna förutsättningarna där saker och ting också gick bra och det fanns typ extern framgång att hämta från det liksom så här.
Ja.
Typ eller fanns prestation som gav externa framgångar. Ja, men om vi nu pratar om pengar, relativ berömmelse eller så här, ja, och så där. Men så får man ta den kontext, så bara vänta lite nu här. Nu lyfter vi ut den biten då, idrott, väldigt modernt påfund, liksom hittepå liksom. Ni ska simma i den här sjön, ni ska cykla, i mitt fall då, springa så här. Det är en bana, det kallas triathlon, en ny, väldigt ny idrott. Och så företeelser ändå folk har hållit på med länge, i alla fall simma och springa, men så här, det här är i sporten, och så det här är världen, det här är kulturen, det här är narrativet, och så bara flyttar man det till något annat. Vänta lite nu här. Vad är det viktiga här? Vad kan man ta ur det här som är bra på riktigt? Ja, men motionen, rörelsen, möta motståndet, övervinna svårigheter, inte ge upp. Ja, men det är ju generiska goda egenskaper eller kvaliteter som man vill ha.
Mm.
Ja, hur använder man dem? Typ så här, att bli stark i kroppen. Ja, att bli stark i kroppen men inte bli skadad i kroppen. Inte typ så här, ja, bli stark men inte för trött. Alltså det blir så här sjukt. Så här, jag har hållit på med detta i så många år och tänkt på.
Mm, det är väldigt intressant, för jag tror att... Eller i alla fall jag och de flesta tror jag liksom, tänker ju idrottare, det är ju hälsosamma människor liksom.
Absolut inte.
Nej.
Absolut inte. Jag är ju väldigt kritisk till mycket inom idrottsvärlden. Jag tror att det finns ju jättemånga bra viktiga delar i det och det skapar goda förutsättningar. Men du måste tänka utanför det narrativet väldigt, alltså, för jag menar, hur många före detta idrottsmän känner du som är fit, som är fit, ja, fitta, det är dåligt ord, men som är starka, friska, hela, lyckliga.
Nej.
Eller rättare sagt, hur många idrottsmän känner vi inte till som är raka motsatsen?
Jo.
Förbrukare, överviktiga, dåliga vanor. Alltså så här, det är ju, världen är ju full av sådana liksom, på många sätt. Alltså så här, okej, men vad fanns det för de djupare lärdomarna i det här då? Nu ska jag absolut inte dra över en kam, men det är väl så här, ja, och det är ju jag kommer ju från den världen. Så att för mig börjar ju den resan med att tänka så här, hur, vad betyder det här i en mycket djupare kontext liksom? Ja, men jag som människa, eller jag som biologisk organism liksom, vad finns det här, vad har jag lärt mig under alla de här åren som jag kan använda till någonting större eller bredare, typ så här, att vara idrottsman, är det det jag är, det är det mål, eller så här, hur värderar man det, alltså vad ligger i det här som är värt att behålla, vad finns det här liksom. Och nu har jag det kokat ner mycket mer till så här, ja, men det finns en generell hälsosträvan, en generell självoptimering, men så måste man sätta det i kontexten till, men lite, jag har ju två barn också nu. Jag har en fru, jag har andra. Hur mycket får det ta? Hur kan man göra det här på ett bra sätt? Så att det får positiva konsekvenser på andra saker jag gör. Alltså det får så många... Allting hänger ju samman i allting man gör. Och hur kan jag göra det här på ett sätt som stimulerar mig på ett positivt... Okej, jag kan ju springa i barfota på gräset. Och det är ju win-win på så många sätt. Jag kan ju simma. Ja, men det är underbart. Vad härligt att jag tycker om simning. Så här, vänta lite nu, jag är ju 50 nu. Jag är inte 20 längre. Vad betyder det? Ja, jag ska nog göra så och inte så längre. Alltså det blir... Så att just den här självinsikten och förståelsen för vad man är och vart man är på väg och i vilken kontext man rör sig, och det är ju jättepåfrestande faktiskt. Men inte desto mindre intressant när man lyfter helheten. Vänta lite nu här, den nakna hälsan, det är inte den moderna påklädda narrativ hälsan. Bara ordet hälsa är ju väldigt så där, låt oss bryta ner det, alltså, det gör ju, men alltså det har ju så många olika bottnar också.
Eller hur?
Ja. Typ så här, ja, men att vara frisk i kroppen, ja, vad är det? Frisk eller sjuk? Det är ju också flytande tillstånd. Finns ju 100% frisk, finns ju inte heller 100% sjuk. Du är alltid i ett stadie någonstans. Ja, jag var frisk, sen blev jag sjuk. Ja, eller så undan för undan så blev det en procent åt fel håll hela tiden. Ja, jag var frisk förra året så fick jag cancer. Ja, men det är så här, men vänta lite nu, den cancern kanske började för 20 år sedan i vanor man hade. Det var ju inte så bara att jag var frisk ena dagen och så cancer nästa dag. Nej, vid ett tillfälle så upptäcker man saker. Fast det har ju byggts på och accentuerats och varit en process som har hänt så här, va? Så att ingenting är ju statiskt någonsin. Och för varje dag som går så kommer man närmare sin framtida död. Så, här, va? Så det är ju väldigt, det är ju krasst, men samtidigt, ja, också upplyftande på ett sätt. För det innebär ju att man kan tänka nytt och göra om saker. Och så kan man säga, ja, vänta lite nu, hälsa är ju att också vara i mental balans och känslomässig balans. Det är ju att tycka att saker och ting är meningsfulla som man gör. Att det finns ett sammanhang som man trivs i, att man är metabolt hälsosam, att man kanske allsidig i sin förmåga. Frånvaron av smärta är ju hälsa. Alltså frånvaron av i alla fall permanent smärta. Att ha tillfälligt ont kanske inte alltid är fel. Typ att oh, shit, jag har ansträngt mig så mycket att jag har lite träningsvärk. Ja, men att kunna särskilja de grejerna också. Så här, inre rösten som pratar. Aj, ska jag vara så fast i mitt paradigm att jag fortsätter med den här övningen? Det här är idrottsträning. Det gör ont. Men det här är vad jag tror på. Det här är vad jag inlärde att tro på. Eller ska man säga, nej, men det här verkar inte bra, det gör ju ont. Det gör ju ont och det gör onda hela tiden. Jag skadar mig själv. Ska jag våga mig utanför det här liksom? Och så tänker jag, alla säger man ska äta pasta och macka. Det är ju det. Det är så. Men jag mår inte bra av det. Men, eller jag känner, om jag låter den inre rösten tala, viska till mig. Nu skriker den. Men den viskar innan. Det här känns inte... Men alla säger det. Gunde åt ju gröt. Jag ska äta gröt. Jag ska äta gröt. Alltså det finns jäkla mycket i alla de här bitarna. Och då pratar jag, och då är vi ju bara inne på själva begreppet
hälsa.
Hälsa, långsiktighet, lycka, meningsfullhet, någonstans så här, insikten, titta på det långa spelet i sammanhanget, i de sammanhang man verkar i den moderna världen liksom, att kunna förstå de sakerna som är bra, positiva, konstruktiva, vad det nu är, alltså kommunikation, information, positiv bekvämlighet. Så här, ja, men jag vill sova i en bra säng, för då sover jag ju bättre. Jag menar, jag vill inte ligga och frysa ute i en bivac. Nej, nej det, men det är någon gång.
Inte ibland, för ofta i alla fall.
Inte för ofta i alla fall, men någon gång är det bra att göra det. Men det är ju inte så. Det är, jag ser inte poängen med att leva så, men jag inte måste. Jag bor gärna inomhus i min säng. Så, men alltså att man förstår dem, att man förstår helhetssammanhangen. Men det blir gärna idag så här. Och det ska vara helt svart, eller det ska vara helt vitt, det ska vara 0% där, det ska vara 100% där, det ska vara helt åt helvete eller helt perfekt. Alla de grejerna är också stora fällor att gå i.
Som man gör hela tiden.
Som man gör hela tiden, ja. Nu ska jag börja leva på det här sättet och det ska vara 100% och det ska vara strikt och jag ska bli en ny person. Och så bara visar sig att nej, men man är samma gamla person och man har inte lärt sig någonting. Och så bara återfaller man i gamla mönster och gamla beteenden direkt. Bara för att man liksom inte kan liksom greppa någonstans. Så här, så att, ja, nej, men så att det är ju då, det är ju kärnan i det här budskapet. Och jag kommer prata då mycket mer om det på ett mycket djupare sätt i den här föreläsningen då, Nakna Hälsan då. Och ge min syn på det här då i all ödmjukhet liksom. Eftersom för min del är det ju väldigt mycket självupplevt, och det är klart att det blir ju som med mycket annat också så här att, ja nej men vem kan bevisa det ena eller andra? Nej, vissa saker kan man ju säkert bevisa, vissa saker kan man ju kanske inte bevisa, men det hindrar ju inte att man pratar om det för det.
Eller hur?
För det blir ju lite så här, vem kan visa en studie som påvisar att vatten är vått? Jag vet inte om det finns en sån studie, men det är ju en allmänmänsklig, det är liksom, det är en urmänsklig insikt och kunskap.
Mm.
Ja, fast vi kan inte lita på det för säkert. Vi kan inte 100% lita på det. Alltså med den typen av, och återigen sån här löjlig tilltro till den moderna världen. Det jag också menar att så här, vissa saker vet vi ju faktiskt utan att
någon har påvisat det.
Nej, men så är det med, alltså, man måste också kunna stå vid sidan av det och säga så här, men vänta lite, nu här forskning och studier, det har ju alltid någon form av agenda. Det är ju inte så här, finns ju någon form, det ska finansieras och betalas och, alltså människor är människor, människor har prestige. Alltså, det blir också så här, det blir lite löjeväckande så att, jag tycker inte tro på det här med att kött är bra förrän det kommer en konkret studie på det. Nu finns det ju säkert jättemycket studier, och det vet jag ju att det finns så sätt. Men alltså, det är bara ett exempel på att många vill lägga sitt egna intellektuella tänkande och kognitiva förmåga åt sidan till förmån för andras fakta eller påstående. Och jag menar, min föreläsning kommer ju vara mycket mer resonerande.
Mammutjägarna hade ju inte jättemycket studier som påvisade att det var ganska nyttigt att käka mammut.
Nej, ja, men det finns ju många roliga grejer från det där Carnivore Aurelius. Typ så han hade ju någon bild på någon grottmålning. Bara, det finns ju inte många grottmålningar på en sallad.
Nej.
Nej, vilket ju är ganska, alltså så här, det är ju lite humor och lite så här, men det är ju också så väldigt, väldigt sant. Alltså, det är ju så påfallande tydligt liksom. Men jag hittade en sån, här underbar bild där. Vi pratade om Dave Asprey innan då.
Mm.
Biohacker number one. Han har ju en sån här grej som skulle kunna sammanfatta lite grann av det jag pratade om då. 10 easy swaps. 10 enkla byten då. Och då säger han så här, replace this with this då. Typ replace bad food with good food. Och det är så här, donut mot kött. Negativity for gratitude. Sugar for salt. Sitting for moving. Fear for danger. Kale for bacon. Breakfast for fasting. Porn for sex. Lead for sunshine, canola for butter.
Ja.
Och så här, där ligger ju väldigt mycket av hemligheten. Alltså det är de här valen man gör sjukt ofta, varje
så
dag.
Så enkelt, men så svårt.
Så enkelt och så svårt, men föreläsningen bygger mycket på att tillhandahålla ett resonemang och en insikt och en plattform någonstans för att våga kunna tänka på nytt eller komma med påståenden som kanske provocerar vissa men som inspirerar andra. Så här och, så, att, så är det ju att erbjuda någon form av alternativt narrativ kring en del, kring några delar i det här.
Ja, är man intresserad av att höra mer, och det är man kan jag lova, så är det ju otroligt roligt om folk kommer på den här föreläsningsturnén. Om det här, inte annat så får man ju en väldigt viktig hälsonyckel bara genom att komma dit. Och det är ju det här att få träffa andra människor i ett sammanhang. Vilket
kontext.
Man ju inte har gjort allt för mycket de senaste 2 åren, de allra flesta i alla fall.
Nej, ja, precis. Men det här är ju, föreläsningen är ju 2,5 timmar. Och så den kommer vara, så det är ju, det är mycket, mycket mer av allting på föreläsningen. Och, även, och det blir ju bara en liten snutt naturligtvis av vad man skulle kunna lära sig om att prata om. Och jag säger ju att jag menar, det är ju så här, vem kan påstå sig vara, jag skulle aldrig säga att jag är någon så här livsstilsguru eller hälsoguru eller, men jag delar gärna med mig av de tankarna och de insikterna jag har liksom. Utan att, och jag kan gärna, om någon annan påstår något annat så kan jag inte alltid säga att den personen har fel eller rätt, men jag kan gärna försöka bemöta det eller argumentera för det eller mot det. Eller så att det är ju ändå det är ju alltid, så är det ju med den egna tillvaron och när man liksom går in i livet, man plockar upp vissa saker och man lär sig vissa saker och man kommer till insikter och ja, och jag tycker om att dela med mig av det helt enkelt. Och det, och just att om någon hittar någon nyckel som kan förbättra deras liv eller förbättra tillvaron, eller om man hittar någon form av nyckel eller ett sätt att tänka på, ett sätt att bemöta, betrakta världen, så är ju det jättebra. Jag älskar ju att föreläsa. Jag tycker det är väldigt givande. Det finns ingenting i mitt yrkesliv som jag har gjort eller gör som är så givande som att föreläsa. Därför att jag genuint trivs i den rollen liksom, så. Och
som inte annat kan man komma då för din hälsas skull.
Ja, precis. Ja, det kan man göra. Ja, nej, men man kan anmäla sig. Det är bara att gå in på mitt Instagram, så hittar man via Linktree. Man kan också gå in på koltung.se. Den hemsidan håller på att jobbas om lite grann nu, men det finns en direktlänk där. Och så kan man anmäla sig och så kan man gå och lyssna på mig och prata med mig. Prata med oss faktiskt, för du är nog förhoppningsvis med också.
Så kommer det nog att vara. Och det kommer bli underbart.
Ja, det blir verkligen härligt. Och jag kan säga en annan sak, Niklas. Just det att när vi sitter och pratar så här i podden då, så är ju det i sig, alltså det här, det fria samtalet med lite höjd är ju extremt givande. Nu är det ju på förhållande mest jag som pratar då, och förklarar jag själv, för det är ju som inte, det är inte en samtalspanel så, men just det här att lyssna, att, så det kan väl också därför jag kan tänka mig att de som lyssnar på oss tycker det är intressant att lyssna på oss, därför att vi, ja, vi berör olika saker, vi är inte alltid på pricken rakt på liksom, men vi är ändå så här. Ja, men vi försöker utröna vissa, hitta vissa nycklar i olika saker, i alla fall diskutera olika ämnen. Vi säger ju inte alltid att vi gör det eller rätt och vi gör fel, men vi kommer ju ofta med någon form av åsikt eller någon form av reflektion runt det. Och ingenting har ju utvecklat mitt tänkande så mycket som att få sitta i podden och prata eller att få föreläsa, där man måste formulera saker, teser kan man säga, eller åsikter eller teorier kring saker och försöka förmedla det till någon annan så att de förstår och sätta det i ett sammanhang som är relevant. Det är ingenting som är så utvecklande, tycker jag. Och det skulle jag säga är en viktig del i den här naknalsen. Det är ju väldigt långt ifrån det här konsumerandet av bara information, snabb ytlig information, typ en Instagram-post eller...
Jag hade en kompis som sa det till mig igår, för han hade haft en anställningsintervju och han bara, jag kan inte prata längre.
Nej.
Jag kan inte prata med människor längre. Nej. Efter de här två coronaåren. Jag har knappt träffat några människor. Nej. Jag vet inte om man pratar längre.
Nej.
Du har ju din podd så att du tränar på det där hela tiden. Men jag kan inte prata med människor längre.
Nej.
Så.
Nej.
Ja.
Nej. Det är ju sjukt. Kommunikation är en otroligt viktig del. Det är att kunna möta någon, se dem i ögonen, prata. Jag säger någonting, jag lyssnar på vad du svarar. Jag kommer med en åsikt kanske, ett påstående, du bemöter det.
Mm.
Det håller på att försvinna då. Det håller till och med på att bli förbjudet i vissa fall. Du tycker fel. Du tycker så här, så jag ska göra vad jag kan. Jag gillar inte det du säger, så jag ska göra vad jag kan för att hindra dig från att få säga det. Eller jag ska göra livet obekvämt för dig i alla fall. För jag tycker inte om det du säger. Dina tankar stör mina känslor.
Mm.
Och så vidare då. Och det ska vi vara jävligt försiktiga med. Det är ju liksom själva, det är ju antitesen emot allt. Ja, det är ju en, jag ska säga, det är ju ett hån och en kränkning mot det mänskliga intellektet.
Verkligen.
Det djupet av det mänskliga intellektet och djupet av mänsklig kognitiv förmåga, det är ju en kränkning av det. Det är ju det är att våldföra sig på den mänskliga själen. Så att det ska vi någonstans ändå värna om. Och att våga prata om sånt som är jag skulle säga så här, det är inte ens kontroversiellt. Det kontroversiella är att det självklara har blivit kontroversiellt att prata om.
Ja.
Det är det sjuka. Det är riktigt, riktigt stört. Och det gör mig ännu mer inspirerad att prata om det. För jag tycker jag pratar om så självklara, grundläggande, urmänskliga, positiva företeelser. Men att det är i många ögon, han pratar om kontroversiella saker. Och vad säger han då? Han säger att man ska äta kött. Oj, sen när det blev det kontroversiellt. Det hade varit så mycket lättare att gå ut och bara säga så här. Och när föreläsningen är sponsrad av Beyond Burger, Save the World, support Bill Gates liksom.
Eller hur?
Stöd livsmedelsindustrin, stöd sojaindustrin. Prata inte om alla djuren som ändå trots allt dör med genom odling och monokulturer. Prata inte om den extremt miljöovänliga Oatly-mjölken eller så här. Nej, prata inte om det. Var sponsrad av dem istället. Var en del av gemenskapen. Tänk inte själv.
Fast det hade varit svårt för själen, så jag tror ändå att för oss är det här det lättaste ändå, än så länge.
Men definitivt.
Du, ha en jättetrevlig resa. Sola lite åt mig också, så ses vi när ni kommer hem igen.
Tack.
Tack för idag.